Då hälsar vi er äntligen, får vi säga, välkomna till ett nytt avsnitt av podden Koltings nakna sanning.
Det gör vi verkligen. Vad rosslig du låter på rösten, Jonas.
Ja, jag har vissa sviter efter resan här. Ja. Och resans efterdyningar. Resan, så att säga, från hem från Kanada landade i princip direkt i Borås simarena och vårt simcamp.
Ja, just det, du kom från den här torra flygplansluften in i den här simhallen. Du landade nästan rätt i simhallen.
Jag kan säga nästan att vi landade på gräset utanför på Alidebergsbadet, så gick jag nästan rakt in och höll simcamp.
Ja, så, det är inte en gammal fylla som ligger.
Nej, det är det faktiskt inte. Nej, I wish. Utan nej, det är faktiskt, det är lite sviterna efter lång flygresa, klimatbyte och en hel helg i simhallen då. Vi hade ju ambitionen att spela in ett poddavsnitt i helgen, men min röst var ju mycket sämre här för några dagar sedan än vad den faktiskt är idag då, tisdag förmiddag.
Ja, just det.
Och sen och vi måste ju då förklara, nu är vi ju brutalt sena, pinsamt sena med poddandet då, och skälet till det är ju flerfaldigt då. Dels, det är ju väldigt mycket på grund av anledning helt enkelt då. Men vi har ju rest, jag och Elin, med lilla Rufusbarnet.
Ja, ni har varit borta då.
Vi har varit borta i två.
Men ni åkte den 4 oktober, ja, när det senaste avsnittet kom ut faktiskt.
Vi har varit borta i 2 veckor. Ja. Ambitionen har ju varit att vi skulle spela in 2 avsnitt under tiden här. Men ja, dels har det varit så att lilla Rufusbarnet faktiskt har varit sjukt för första gången i livet.
Ja, stackars lite.
Ja, det är möjligt att jag har fått kanske en släng av hans... Av någon bugg, ja, som han har, även om han har inte varit förkyld på det, så att han har inte varit hes, så han pratar ju inte ännu. Nej. Speciellt mycket. Det har varit svårt att kommunicera med honom. Ja. Och det är den andra delen i det här som vi har upplevt som lite utmanande. Nej, men han fick någon form av förkylningsblåser i munnen.
Ja.
Alltså någon form av det som man kallar för höstblåser, som jag inte egentligen har vetat vad det är eller har hört innan som begrepp.
Det stämmer, det kan vara ganska smärtsamt.
Ja.
Även för en,
ja, och jag, du vet ju hur ont det kan göra när man får en enda blåsa på tungan. Mm. Man pillar ju där med tänderna hela tiden.
Ja, det svider ju sådär, ja, stickande.
Ja, ja, men det går liksom inte att ta bort tankarna på, alltså det är hela tiden i ens medvetande.
Mm.
Kanske inte som en direkt smärta, men som definitivt en irritation.
Verkligen.
Och Rufus hade ju ganska många sådana blåser på sin tunga, men också under överläppen då.
Ja.
Så han såg ju nästan botoxad ut i överläppen.
Ja, du visade en bild, ja, på Rufus för mig här för en liten stund sedan, och det gjorde ont i hjärtat. Och
ja, faktiskt. Han har inte varit bra, så han sov ju dåligt och hade lite feber och åt ju, hade han ju framförallt väldigt mycket problem med maten då. Han var ju inte alls sugen på att äta, utan det var egentligen bara ammande som funkar då.
Ja, just det.
Så att det effektivt raserar väl, eller raderar alla våra möjligheter att göra podd tillsammans då, jag och Ellen. Vi, ja, hade liksom ingen annan riktig podd sidekick. Vi hade en del väldigt bra ämnen upplinade.
Ja.
Men det gick dessvärre om intet. Så det var ju lite grann 24/7 där när man har ett barn som inte riktigt var bra. Inte minst för att inte vi själva sover speciellt mycket på natten då. Eller? Och det är ju den första gången någonsin. Och sen är det väl rent generellt så. Jag har bollat den här frågan med flera andra små barn. Inte minst då min lilla syster då, som bor i Kanada.
Ja.
Att, som har 2 barn.
Ja.
Att just den här åldern mellan typ 1 och 1,5 år. Eller kanske 1 upp till 2 år. Åldern då där barnet i fråga har börjat röra på sig. Och kan springa runt och plocka med allting.
Mm.
Men ännu inte kan prata och kommunicera.
Ja.
Det är en påfrestande ålder. Eller det kan vara den mest utmanande åldern. En av de mest utmanande åldrarna. För det är väldigt utmanande hela tiden.
Det är den mest utmanande åldern dittills.
Dittills, ja. Just därför att det är fortfarande väldigt mycket envägskommunikation. Och det är svårt att ge tydliga instruktioner. Det är svårt att... ja, prata helt enkelt.
Ja, och, det är svårt att göra upp planer och följa dem.
Nej, eller det blir väldigt mycket mer reaktivt föräldraskap. Typ så här, se till att han inte ramlar och slår sig. Plocka undan saker. Skydda saker som han inte ska pilla på. Mm. Nu var ju Rufus inte i sitt esse i Kanada ändå. Han sprang ju runt väldigt mycket mindre. Men även i Men det är ju ändå en del så. Det är en hel del parenting.
Ja, det är klart. Enkelt.
Ja. Så vi är väldigt ledsna att vi har fallerat kapitalt under de här två veckorna. Men det är inte på grund av bristande vilja eller lathet. Utan livet konspirerade lite grann emot oss i sammanhanget.
Ja, nej, men
att få till någonting.
Det är godtagbara anledningar.
Vi hade ju väldigt mycket familjefokus på den här resan. Första veckan i Los Angeles så var ju dessutom min mamma med.
Ja.
Vi hade liksom ett riktigt utrymme, rumsligt utrymme att kunna vara för oss själva. Och eller egentligen poddmöjlighet då.
Just det.
Rufus är ju i sin allra mest tuttiga ålder också faktiskt.
Ja, det är så.
Ja, han har, just när Elin är med så har han väldigt svårt liksom att lämna henne under några längre stunder.
Mm.
Så att det går väldigt bra när jag är själv med honom. Mm. Men när hon är med så är han väldigt mycket så här benägen att gå efter och springa efter. Och, ja, det är typ några minuter här och där bara som det går bra.
Mm. Jag vet inte om det är bara jag, men i alla fall jag ser fram emot det första poddavsnittet där din mamma är gäst annars.
Ja, min mamma har ju varit halvt om halvt gäst faktiskt.
Hon har varit par närvarande. Ja. Också från Los Angeles tror jag faktiskt. Ja. Du gjorde podd med din bror.
Ja, just det. Precis. Ja, nej men... ja. Vi får se om det blir aktuellt. Jag vet inte riktigt vilket sammanhang det hade funkat.
Vi får se. Det skulle kanske vara ett avsnitt om litteratur på något sätt då. Kanske.
Ja. Jag vet inte riktigt hur vi hade klämt in det under... Nu har vi ju breddat ramen för vad Coltings nakna sanning ska innehålla.
Mm.
Så... Men jag vet inte riktigt...
Så långt kanske inte vi ska sträcka det.
Nej, jag känner, riktigt så långt kanske inte vi ska gå.
Nej.
Nej, det blir nog mest en podd där jag får stå till svars för massa saker, känner jag.
Ja, det kanske... Men det skulle också kunna vara kul, tror jag många tycker. Men vi kanske... Ja, vi lämnar det den här tills vidare. Och så
ja.
Hälsar vi dig välkommen hem. Och tycker
tack så
att det är godtagbara anledningar till att vi är senare än någonsin.
Vi ska tveklöst kompensera er lyssnare med ett med kontanter. Skicka mig ett mail så ska jag swisha 100 kronor. Nej, men vi har flera bra poddavsnitt upplinade här. Det som har hindrat oss nu initialt här vid hemkomsten har faktiskt varit då min fallerade röst. Det är väldigt ovanligt att jag tappar rösten. Eller jag har inte tappat rösten, men jag är lite beslöjad i min röst. Så.
Men är det inte så att detta är lite återkommande under simcamp-säljerna, att den blir något sämre?
Ja, lite sämre. Men jag tycker ändå jag har hållit... Det är väldigt sällan som det sitter i mer än några timmar faktiskt. Ja. Utan nu var det nog i just kombinationen simcamp-sälj tillsammans med resa, tillsammans med ett sjukt barn. Som, jag är ju jätteglad att inte jag själv har blivit sjuk. Så att jag keep my streak alive här med ett helt friskt 2019 än så länge, tror jag. Ja, men jag hade nog någon släng av någon magsjuk. Nej, jag har ju haft öroninflammation också.
Just det.
Men förkylningsfritt 2019, tror jag.
Ja, men det är härligt.
Ja, det är ju större utmaningar nu här. Så att jag är glad att jag inte har blivit sjuk faktiskt. Jag minns ju när jag var... Den andra gången jag har tappat rösten på riktigt. Alltså när jag i princip egentligen inte kunde prata, utan mer... viska fram ord eller väsa fram ord.
Hur lät det?
Det lät otroligt ansträngt och plågsamt faktiskt. Och det värsta var att jag tvingades hålla en föreläsning under de förutsättningarna. Det var djupt, djupt olyckligt. Men det var lite grann samma
bak... Ofta när du föreläser så brukar vi ju undanbe oss all form av ljudförstärkning i form av mikrofoner och sånt. Hur var det den här gången? Behövdes det då?
Jag kommer inte ihåg det faktiskt, men jag tror inte att någon form av teknisk utrustning hade hjälpt. För jag tror att mikrofon möjligtvis bara hade förstärkt det plågsamma i det hela.
Naja.
Utan,
så att de som tittar på dem stod bara dig, stod där fram och viskade?
Jag tror att det var plågsamt både för åhörarna och för mig, men jag var ju faktiskt, jag hade ju flugit till Thailand för att göra en föreläsning för ett företag.
Oj då. Detta tror jag vi har pratat om tidigare.
Ja, jag åkte dit och det här, jag skulle hålla två föreläsningar med en vecka emellan. Och det var ju precis efter ditresan, och det måste också varit någon kombination med lite allergi och så, just då lång flygresa och så ett extremt fuktigt klimat ute och en väldigt luftkonditionerad hotellanläggning inomhus då, där själva föreläsningen var.
Mm.
Så jag tappade rösten kapitalt. på ett sätt som jag aldrig någonsin har upplevt. Jag var förkyld, jag vet, jag var förkyld också, minns jag, i sammanhang. Jag var nog förkyld när jag åkte. Mm. Så blev det bara riktigt, riktigt, riktigt illa. Men jag minns det som en skräck, som en riktig skräckupplevelse faktiskt.
Ja,
för mig själv. För att det är ju liksom inte så att man bara kastar in någon ersättare i Thailand. Det är inte så att man ringer in kung Bumiboll och pratar om någonting liksom.
Nej, det är lätt, det är svårt att fixa kanske.
Jag var ju keynote speaker på det här.
Mm. Ja, då får och, man ändå göra sitt bästa kanske.
Ja, men det var plågsamt.
Jobbig situation.
Ja, alltså. Det var jobbigt. Det var plågsamt både för mig och för de som lyssnar. Jag är ganska säker på det. Mm. Så att jag tycker ändå det är, nu är det ju mer kanske charmerande, på ett charmant beslöjat sätt.
Mm. Ja, men härligt att du har hållit dig så pass frisk i alla fall och hoppas att det fortsätter året ut nu när höstsäsongen kommer. Men du, nu vill jag och alla andra höra vad du har irriterat dig mest på andra sidan Atlanten.
Jag har varit väldigt positivt, men om vi ändå ska ta oss till ämnet hallå kverulant,
ja,
eller goddag kverulant.
Det tycker jag vi ska göra.
Så finns det ju onekligen saker att reflektera över som man kan ägna en tanke åt eventuell användarvänlighet och förbättringspotential åt.
Ja, men jag tycker vi börjar med en här som jag vet att vi har nämnt vid tidigare resor, men som ändå är värd att återkomma till. Och ja, det är ju det här med kalendern i datorn.
Ja, det är mycket bekymmer.
Ja, att ja, alla möten man skriver in helt plötsligt har flyttat sig till mitt i natten när man kommer hem.
Datorn frågar ju, nej men så är det ju inte, utan datorn frågar ju på flera ställen, framförallt mailprogrammet, eller jag vet inte, det är ju olika program som frågar samtidigt så här, vill du ställa om till lokal tid?
Ja.
Och det brukar jag ju alltid neka till då.
Mm.
Men sen så tror jag att just när det gäller mitt Outlook, mitt mailande.
Mm.
Men sen vet jag att sen tror jag ändå att datorn på något sätt ställer om sig själv om man inte aktivt gör ett val att den inte ska ställa om sig. Vilket ju man hade kanske kunnat gjort då, men det är lite opraktiskt i andra sammanhang, för ibland så använder man ju liksom klockfunktion, man tittar liksom vad klockan är och sådär.
Just det.
Men hur som helst, så att mötena, det är ju, och det är ju det som stör då, det är ju det att det ändras ju också mötestiderna då. Så att om man har bokat ett möte så här, saker som ska hända längre fram, eller det kan ju vara resetider eller vad det är, så allting man skriver är ju alltid lokal tid.
Mm.
Och du får ut biljetter någonstans, så står det ju alltid lokal tid. Klockan, du reser från Sverige 07:35, du landar i Los Angeles 17:00.
Mm.
Lokal tid, klart.
Ja, ja.
Inte på balinesisk tid.
Nej.
Eller på Jakarta-tid eller på Kapstaden-tid. Det är ju alltid lokal tid.
Eller ens från avresetiden.
Nej, utan det är ju alltid lokal tid, såklart. Det är ju alltid där du är, liksom som det är. Och det skriver man skriver ju alltid, så är det ju, skriver man ju i sin kalender också, naturligtvis.
Ja.
Men det är ju föreläsning 17:00 på svensk tid, för jag ska göra det i Sverige.
Mm.
Ja, det är ju inte, alltså, det är inte så här Greenwich medium, eller vad heter det?
Nej.
Nej. The Greenwich time.
Precis.
Nej.
Vad heter den? Ja, skitsamma.
Och det där hoppar ju runt. Det dels ändrar ju det sig väldigt mycket, så att saker som man kan ha planerat typ så här, och hemresa blir ju, eller resetider, det blir jättekonstigt, och ibland hoppar det över så här till andra, eftersom det är 9 timmars skillnad mellan Sverige och
kan byta dag helt då.
Så här, kan byta dag. Så det blir så här, vänta lite nu, att jag bokade den dagen. Aha, det är kalendern. Okej. Det är användarvänligheten. Det är någon jävla tech geek här som inte tänker till.
Vilken stress.
Ja, stress är det inte. Men så är det också så när du ska föra in nya grejer då. Jaha, jag fick den. Jag typ så här, jag ska göra någonting. Jag har en tid här. Mm. Jag kommer hem tisdag klockan 18. Då kan man liksom inte bara skriva in det tisdag klockan 18. För det blir ju helt fel när du väl kommer hem. Sen så bara, vänta lite nu här. Skulle inte jag... Nej, du har missat den tiden. För att din, eller du är där 9 timmar tidigare eller någonting, för din kalender och bara fuck it up liksom.
Just det.
Det är en sån här funktion som jag tycker är irriterande.
Då får du sitta och räkna när du ska skriva in det.
Men det blir så ologiskt. och då blir det så här, måste man kanske kolla så här, har datorn ställt om sig eller klockan har ställt om sig, min inkluderar också kalendern.
Mm.
Är det mailprogrammet som kopplas till detta och så vidare och så vidare då. Det är liksom så här, bara ändra för fan ingenting i något annat än bara vad klockan är precis här och nu. Allt annat är ju väldigt logiskt. Att man skriver in kalender så är det ju naturligtvis lokaltid där det ska hända. Och det ska ju liksom aldrig följa med i byten. Alltså.
Nej, det är klart.
Nej, otroligt ologiskt.
Ja.
En källa till lite lätt irritation.
det hade jag känt var väldigt stor irritation om det hände mig.
Ja, ja, det är ju framförallt om det leder till att man faktiskt missar någonting.
Ja.
Så kan det ju vara djupt, djupt frustrerande då.
Ja, det är klart.
Ja.
Ha mer då?
Nej, men sen har det bara varit lite smågrejer här. Du vet, med amerikanska bilar och sånt där, med såna här självhjälpsfunktioner.
Ja.
Typ så här bakluckor som man inte bara kan svinga öppna snabbt så här, när man har brott, man har så här ett barn i ena famnen, man har en hopfällbar sulky och så är det lite grejer som man snabbt ska få in.
Mm.
Då kan man liksom inte bara så här skicka upp bakluckan snabbt, skicka in det, dra ner och gå vidare. Nej, men då måste man trycka istället på en knapp.
Mm.
Och så går den upp så här superlångsamt.
Just det.
Så att om man är riktigt trögtänkt då ska hinna reagera och förstå att jag tryckte ju på en knapp nyss. Ja. Så nu kanske jag ska flytta på mig under de närmaste 5 minuterna så att jag inte får bakluckan i ansiktet.
Just det.
Och samma omvänt då. Du kan inte bara dra ner den och gå in och sätta dig. Du får trycka på knappen och vänta att den fälls ner långsamt.
Mm.
Långsamt.
En sävlig baklucka.
Helt långsamt. Sävlig. En väldigt sävlig baklucka.
Mm. Nu och börjar det komma en funktion där man viftar med foten under kofångaren bak så öppnas bakluckan.
Mm. Vad opraktiskt. Vad otroligt opraktiskt. Vad irriterande.
Man ska kunna hålla alla de här grejerna i famnen då, utan att behöva rent handgripligt.
Då vill jag undra hur aktiveras och avaktiveras den funktionen naturligtvis genom ett knapptryck då. För det är ju inte så att man bara rent spontant under baklucken så ska den öppnas. Det är ju jätte... Först måste du ändå öppna bilen på något sätt. Så du måste ju ändå...
Bilen måste vara upplåst naturligtvis.
Ja, fast jag är inte säker att man vill öppna bakluckan för det.
Jag
tänker man ska så här förankra...
Nej, du ska bära upp... Man får sticka in
foten. Ja, du kanske ska lägga någonting och förankra någonting på taket. Och så råkar man komma upp. Så här går man in. Ska man... Helt plötsligt får du en baklucka rätt...
Kommer garanterat hända
på skrevet.
Ja.
Otroligt.
Och dessutom så tror jag att när man väl vill använda den funktionen så kommer den inte fungera.
Nej, så du får
kryp. Står man där och viftar med foten, då blir man jättetrött i det benet man står på. För att
i,
man
limbo,
är lite
i limbo.
Ja, så
trillar
man ihop
med alla grejerna. Just det. Otroligt, otroligt irriterande.
Mm.
Den här hjälp till självhjälp, helt, helt meningslöst.
Ja.
Ja. Och sen överhuvudtaget det här med att hyra bil har vi säkert också nämnt. Men det förbluffar mig och det finns också en ganska stor potential för användarvänlighet. Jag fattar inte att det är någon utvecklare, en samlad app eller någonting för det. Eller bara ser över hela
bilutrymmet.
Återigen vi landar än en gång i det här. Man kunde för helvete skicka folk till månen för 50 år sedan.
Ja.
Men man kan fortfarande inte hyra en bil där det går snabbt att få ut bilen. Där alla uppgifter finns från början, där man bara säger så här: hej, här är jag. Här har du en kopia på mitt betalkort. Mm. Som redan finns i ditt system. Eftersom jag löste detta redan tidigare.
Eller hur?
Ge mig nyckeln. Typ. Det går inte. Nej, jag ska bara ta så här superomständigt. Och så ska man stå då som fjärde person i kö. Och så undrar man. Vad i helvete håller de på med som står framme vid disken nu? Mm. Vad är det som tar sån tid? Vad är det som inte redan finns i systemet som inte är avhandlat?
Och där är alla andra mycket trögare än en själv också. Alltid.
Ja, ja.
Det är helt sinnessjukt.
Ja, eller alla andra är mycket trögare. Men
det borde kunna komma en lösning nu när man hyr bil och så vet, den här fingeravtrycksgrejen i telefonen. Man bara trycker där och så har man hyrt bilen.
Mm.
Och sen när man kommer dit så trycker man sin tumme någonstans så får man en nyckel.
Precis. Jag har ju en annan grej nu, för nu känner jag att jag har en hel del frustration inne i mig som nu väller upp här när vi har ämnet Hallå Kverulant här. Men jag vill bara fullfölja det här lite grann med biluthyrningen, Niklas.
Ja.
Det är ju på riktigt faktiskt ganska märkligt, för vilket system man än hyr med så måste du ange alla grundläggande uppgifter, vem du är, vad du har för mailadress, vad du har för telefonadress, vad du har för hemadress. Kanske vad du har för lokal adress på plats. Men du har alla relevanta kontaktuppgifter och du lägger också in någon form av betalningsmodell för bilen. Eller din bilhyran gentemot uthyraren är ju säkrad genom att du lägger någon form av säkerhet. Så allting finns ju.
Mm.
Det enda som möjligtvis krävs är ju din underskrift då.
Just det.
Det är ju liksom det. Det borde ju vara max som max. Om man inte, om man ändå har alla... Om man inte har klister över hela handen liksom, så tar det inte längre än en minut att hålla fram då sitt betalkort, sitt American Express eller vad det är man använder, och sitt ID-kort eller pass. Och fatta pennan och signera.
Mm.
Det är 60 sekunder.
Mm.
Worst case scenario.
Ja.
Annars har du ju lim på fingrarna så det bara kletar överallt.
Så är det faktiskt.
Ja, så att just här när man blir stående ibland, som jag vet, i 15-20 minuter. Det är så här fråga på fråga på fråga. Man bara... Vad är det här?
Mm.
Det är jag har svårt att förstå det.
Mm.
Någon får gärna förklara varför det eventuellt är så här. Och det är ju också så här, jag vet att jag frågade någon tillfälle bara liksom så här, i ren frustration bara, hur kan det ta så lång tid? Liksom, har du inte alla uppgifter där? Man bara, ja, men de typ att bokningen inte får dela med sig eller någonting, för det är sekretess. Man bara, sekretess, men ge mig en jävla GDPR ut och kryssa i då.
Ja.
För det är ju hela poängen med att boka, för det är ju att alla mina, annars kan jag ju bara gå in här och typ hyra en bil från scratch.
Och annars finns det ju ingen anledning att lämna alla uppgifter från början då.
Nej,
kan man precis. Bara säga, jag heter det här, jag vill boka en bil.
Ja. Får allt annat. Eller typ så här, jag är en random människa, jag vill boka en bil, håll den här. Eller typ så här, håll den här modellen åt mig. Så det finns ju som ingen, det blir en sån konstig, absurd grej i sammanhanget då. Mm. Okej, jag kör vidare här nu, för nu har jag, nu väller det frustration här.
Kör på
det,
den här sången uppe,
Niklas.
Svalna inte.
Du minns kanske när vi åkte till USA 2017, du var med.
Jag minns detta.
Då är vi tvungna att ansöka om ett ESTA för att ta sig in i USA.
Mm.
Mm. Och det är ju extremt noggrant hur man fyller i den ESTA:n. Alltså det är ju ta med fan på, det är på millimetern.
Mm. Det är mer ett test i att kunna läsa instruktioner egentligen.
Ja, ska bli så är det ju. Så är det ju. Och sen är det ju så är det att alla dina förnamn och det ska vara rätt ordning och så vidare. Jag heter då Karl Jonas, hade det stått då Jonas Karl eller vet så här, felstavade grejer. Alltså det kan få otroliga konsekvenser om du missar en siffra eller råkar skriva fel siffra i ett pass eller i ett födelsenummer eller något sånt där. Alltså det kan få katastrofala konsekvenser.
Mm.
Men man är så oerhört noggrann, men så har man ändå inte utvecklat ett system för svenska bokstäver. Alltså att man kan skriva då Borås, utan det blir Borås.
Just det.
Vilket säkert är en annan ort någonstans i Sverige. Det finns garanterat något ställe som heter Borås. Och jag bor väl inte, det är så här, ja okej, okay, jag bor på Rydalsgatan i Borås, men jag bor fan inte på Rydalsgatan i Borås.
Nej.
Nej. Det är ju en otroligt stor differentiering.
Ja.
Eller att om jag heter Åke eller Ake.
Det är väldigt stor skillnad.
Ja, kan ju fan lika gärna heta Sören då.
Ja, ja.
Eller Soren.
Soren får det bli då.
Soran, vilket är väldigt nära Soran.
Ja.
Vilket ju är misstänkligt. Kanske någon terrorist från Balkan. Som de har på någon lista.
Kanske.
Jag heter ju för fan Sören.
Ja.
Nej, your name is Zoran.
Ja.
Alltså det blir väldigt konstigt.
Ja.
Ja, och problemet är ju då när man då som... ja, man har en massa... Du vet, du fyller i allt det här då liksom... Och så till slut alltså så här, så trycker du och det är illrött överallt då. Det är fel. För du vet, din region, vi använder inte regioner, men jag bor ju då i Västra Götaland, vilket då blir Västra Götaland.
Mm.
Det ändra där då. Född i Göteborg då, Göteborg liksom. Och så är det ju då hela vägen ner då liksom så här. Ännu värre om man har då i namnet också. Jag har ju inga OE i mina namn.
Nej, just det.
Men ändå... Det blir så otroligt irriterande. Och sen blir det ändå så här, okej, allting är rätt. Så trycker man så här, går ändå inte igenom. Och du vet, du ska uppge dina föräldrars namn. Och vad de, när de är födda.
Och vad deras favoriträtt
är. Ja, men det blir lite så här, vilken relevans har det? Tänk om jag inte hade vetat vem min pappa var. Eller, du vet, det, så här, det känns mer som att man testar någonting annat. De här uppgifterna är inte riktigt relevanta. I rätt sammanhang, jag vet inte. Men så är det i alla fall så här att du... Allting är perfekt, då säger det ändå att det inte går igenom. Så bara så här, men vad fan, det här är ju 100% korrekt. Det finns ingenting jag kan ändra. Klickar man igen, man bara, har jag glömt ett mellanslag någonstans? Har jag glömt, så här, jag klickar igen. Och till slut så här, när man har klickat, det visar rött till många gånger. Så är det så här, okej, intygar du ändå att det du har skrivit är rätt? Ja, för helvete, det gjorde jag redan första gången. Då är det så här, att det sitter någon där live uppkopplad mot mig. Som bara, så bara, okej, okay, vi släpper igenom det nu. Du insisterar tydligen på att din pappa heter Håkan Kolting. Är du med?
Ja.
Det är otroligt frustrerande. Nej, han heter inte Håkan, han heter Hakan förresten.
Hakan.
För funkar ju fucking inte. Oh, it's all the same anyway. Ja, okej, okay, skitsamma. Jag skulle kunna skriva vilket passnummer och vilket födelsedatum som helst också då i så fall.
Ja.
Vissa saker är jättenoga, andra saker är skitsamma.
Ja, det är underligt.
We just want to make sure you're not a Muslim terrorist. Nej. Precis, ge mig den här rutan och fyll i då så kan jag skriva det på en gång.
Mm.
I'm from Sweden, I'm not a Muslim terrorist. Fine, bara skicka in dig. Så det är ju... Där, och jag satt ju där med fyra personers ESTA innan vi åkte då.
Just det.
Ja, mammas, Rufus, Elin och min.
Mm.
Plus tre för Kanada också. Det var ju på arbetsdagar detta liksom. Och sen så ska man så vänta på bekräftelse och betala... Ja,
fruktansvärt.
Ja, men du vet så här bara, varför åker vi ens liksom?
Ja, för mycket jobb.
Ja, lite grann så känns det ju faktiskt när man är mitt uppe i det.
Jag förstår.
Niklas, den sista grejen nu då, ja. Som jag irriterar mig på.
Ja, så hänger det till.
Det är alla program eller appar som tycker att de är så jävla viktiga att man behöver ha komplicerade användarnamn och lösenord. Typ lounge key så här, vilka som jag har på mitt ena betalkort, så jag får gå på olika lounger. Så jag bytte telefonen sen jag loggar ut lite grann då.
Ja, just det.
Så är det så här, du vet, det är så här, superkomplicerat och så vill inte så är bara Fast jag vet inte, vad är det du frågar efter mig? Är det min e-postadress? Typ ditt användarnamn? Jag har ingen aning vilket användarnamn det är, om det var mitt namn.
Du kan använda Jonas.
Ja, eller mitt namn, eller min e-postadress. Typ så, ge mig en ledtråd, vad är det? Eller typ så här. Och ibland är det ju så här, okej, jag har ju ett standardlösenord som jag använder.
Ja.
Alltid. Men sen är det ju ibland så att vissa system...
Vad är det?
Ja, precis. Men vissa grejer, vissa saker, och det kan ju vara så helt random grejer, typ inlogg till Garmin Express.
Ja.
Vem fan skulle väl logga in på min Garmin Express? Överhuvudtaget. Och då är det så här, oh, det här är så top secret. Vi är så jävla viktiga. Våran mjukvara är så in i helvete viktiga. Så att ditt vanliga inlogg räcker inte. Utan du ska ha stor bokstav. Du ska ha en egyptisk fucking hieroglyf. Du ska ha en umlaut någonstans. Du ska ha en stjärna och en symbol och en emoji. Och tre siffror.
Och en svordom. Och så är det så här, om det är ett starkt lösenord. Eller
och så ska det, ja, exakt. Och så ska det vara minst 12 tecken.
Mm.
Man bara... Och det är ju det som är grejen då. Det funkar ju nästan alltid när man har försökt sin standard. Bla, bla, bla. Och det ska ju nästan alltid vara så här. Allting ska ju nästan vara mer än 8 i alla sammanhang. Så att mitt är 9.
Mm.
Det är den där jag... It's my only giveaway.
Ja.
Mitt ska vara 9.
Ja,
ja, fine. Men då är det ju också så här att några är ju speciellt viktiga. Ja, vi vill vara lite extra viktiga. Vi är svinviktiga faktiskt. Vi vill att du ska ha den här stora bokstaven i egyptiska hieroglyfen. Vilket man aldrig kommer ihåg då. Så när man sitter där efteråt så här och bara försöker slå in sig. Så bara, okej. Okay. Nu, lösenordet har inte sparats här i någon sån här nyckelring eller något sånt där. Eller vad det nu är.
Mm.
Så att, nej, så jag kommer inte ihåg om det här var ett av de här programmen som skulle vara extra löjliga, fucking viktiga. Där det skulle vara stora bokstäver och stora bokstaven och extra siffran och extra grejen och allt det här.
Mm. Man undrar, för det finns ju alltid, som du säger, den här nyckelringen som sparar alla lösenord. Som bara den frågan liksom, ska jag spara det här lösenordet?
Ja,
tack. Hur säker är den? Om den är inte säker, behöver inte alla de här andra vara
så. Nej, och sen är det ju, men sen är det ju så ibland att när man också sitter och gissar på lösenord, det kan ju vara så att man kommer någonstans. Eller så, man är inne på något system.
Och man försöker gå in på någon annans garden.
Nej. Men att du sitter där och trycker in ditt lösenord eller någonting, så får ju du frågan, vill du spara detta i nyckelhanteraren eller vad heter?
Ja.
Det vill jag inte göra, för jag vet inte om det är rätt än, utan den frågan kommer ju upp innan du har fått clearance att det faktiskt funkade.
Eller hur? Det är sant.
Så att många gånger är det ju så här att man sitter där och så bara, av någon anledning så är jag före lite grann nyckelhanteraren eller någonting. Så blir det så här, varför ställer inte den frågan innan jag vet om detta är rätt lösenord? Nej. Varför talar inte du om för mig vad som är rätt lösenord? Jävla mjukvara.
Eller...
Ja. Otroligt frustrerande. Men framförallt är det frustrerande med de mjukvarorna som tycker att de är extra viktiga. Jag tycker man skulle få frågan, vill du överhuvudtaget ha ett lösenord? Vill du överhuvudtaget, tycker du att det här är så viktigt att du vill ha ett lösenord? Nej, jag tycker nästan ingenting är så viktigt att jag vill ha ett lösenord. Typ, jag bryr mig inte om någon går in på min Garmin. Jag bryr mig inte om någon går in på min lounge key. Jag bryr mig inte, jag kan inte bry mig mindre.
Men är inte lösenord lite på väg bort då? Nu är det mycket att man kan logga in med sitt bank-ID eller med sitt fingeravtryck på telefonen.
Ja, jag vet inte. Jag tycker jag har svin, att det är svin mycket löjliga lösenord och användarnamn överallt liksom.
Du kanske har för mycket appar?
Nej, jag har ju jättefå appar relativt sett mot andra.
Ja.
Jag reviderar ju bort och kastar ju appar hela tiden. Jag slänger ju, raderar, tar bort och bara, jag sorterar ju bort den skiten hela tiden. Inga jävla, jag försöker minimalisera hela min digitala värld.
Ja.
Jag har inte ens,
hur mycket tid?
Jag har inte Strava, jag har inte LinkedIn.
Hur mycket tid går det åt?
Jag har tagit bort Twitter. Nej, men man har, det är ju appar, det är ju ändå, det är ju det jag säger. De här mjukvarorna, de tycker att de är så in i helvete viktiga.
Mm.
Bara, sluta vara så jävla viktiga. Det är ju, du är inte viktig, ni är inte viktiga, ni är fucking helt jävla oviktiga. Bara låt mig använda det systemet, kanske lite grann om jag vill. Men låt mig inte sitta och fundera på vad mitt lösenord är för att komma in. Precis som att det är en ynnes för mig att få använda det. Det är min beef med det.
Det är din beef.
Ja, så in i halvete beef. Och speciellt då med de så här, ja just det, vi är ett sånt system som ska ha den stora bokstaven och egyptiska hieroglyfer. Men vi tänker inte säga det till dig om du har glömt ett lösenord. Typ att vi är de som vill ha lite extra... Vi är de som vill fucka upp din tillvaro lite extra.
Så var det ju förr i tiden, om man hade glömt sitt lösenord så kunde man ha fast sådana här standardfrågor.
Mm.
Vad var min mammas favorit, ja, rätt
nå? Ja, just det. Ja.
Så kunde man ha det, kunde man skriva det om man hade glömt sitt lösenord.
Ja.
Fick man den frågan? Vad var din första bil för något?
Och sen är det ju så här, och man kan få så här frågor. Ja, men okej, har du glömt ditt lösenord? Ja. Eller glömt. Ni har gjort det så svårt att jag inte kan komma in här, jag tänker, för ni är extra viktiga. Ni är säkert personer anställda som försöker komplicera till det här. För att ni tycker ni är skitviktiga. Då kan man få fylla i, typ så här, skicka till ditt användarnamn. Så bara, fast jag vet inte vilket användarnamn jag har heller, för jag vet inte om det är mailen ni frågar efter eller om det är ett också där liksom så här, typ het inte din, eller ha ett annat användarnamn i ditt namn. Jag vet inte, ibland har man ju olika sådana löjliga instruktioner. Mm. Så att det är bara skit, man bara. Och sen då så här, okej, ta bort, typ, man skapar ett nytt konto, typ jonas@colting.se. Får man så här felmeddelande, finns en användare med det användarnamnet redan? Man bara, what the fuck? Skickar man ett mail då? Bara, det går inte.
Det är tufft.
Det är tufft. Mm. Det är en källa till digital stress. På riktigt är det det. På riktigt, det skapar oerhörd irritation. En sista grej nu då. Hur mjukvaror inte synkar med varandra. Jag har ju Garmins nya klocka. Jag tror den heter 845 eller någonting. Det är alltså nya, fina, väldigt avancerade klocka.
Ja.
Och då är det så här att då synkar ju den till telefonen.
845 tror jag var en Volvo.
Ja, jag vet fan.
Den
synkar till telefonen då. Mm. Sådär hyfsat då. Den plockar upp någonting. Jag vet inte om det är 4G eller nätet. Eller, för jag har inte lagt in alla nät jag är på. Men den synkar till telefonen. Men då är det så att vissa saker använder jag har ju inte klockan på mig. För att när jag använder, exempelvis så skulle jag aldrig använda klockan när jag simmar i bassäng. För
trots, antagligen så är det ju Bluetooth den uppkopplingen.
Ja, men skitsamma. Det spelar ingen roll. Men jag skulle aldrig ha klockan på mig när jag simmar i bassäng. För det funkar inte. Trots vad vissa hävdar och envist. Och Lova hävdar ju envist att det funkar. Men det gör det inte.
Jag har alltid på mig min klocka när jag simmar i bassäng. Men jag mäter ju inget med den.
Nej.
Jag kan inte ta med den bara.
Nej, men jag skulle aldrig simma med klocka. För det går absolut emot mina principer. Och det är fullständigt oanvändarvänligt. Det enda hade ju varit att ha på sig den för att den ska mäta. Men det gör den inte. Den mäter inte korrekt. För att så fort du avviker från ett givet mönster så blir det helt fel. Exempelvis, du kan inte simma en enda drill. Du kan inte byta simsätt. Du kan inte växla mellan sammansatt och armsim. Du kan liksom inte. Det blir bara helt koko. I en inomhusbassäng åtminstone. I en utomhusbassäng skulle ju möjligtvis GPSen funka då, men det är pointless. Kan man inte räkna sina längder så får man ju börja om någonstans i det logiska tänkandet eller någonting. Jag vet inte, men jag är så van vid att räkna. Jag behöver aldrig någon hjälp att veta vart jag är eller hur långt jag har simmat. Men min poäng är så här, då för man ju in så här manuellt på telefonen. Men du kan ju inte föra in det manuellt på klockan, men du för ju in då manuellt så här, simning klockan 10, 3000 meter.
Ja.
Det tog så här lång tid då. Men då loggar den inte tillbaka det till klockan. Och klockan använder ju all den här träningsinformationen för att ge dig olika värden på status och stress och vad fan det nu än är.
Ja.
Så då är det så här att, men vänta lite nu, varför kan du inte plocka upp den informationen? För också den sen så ska informationen också gå då till Training Peaks som är det systemet jag använder.
Just det.
Så att alla, de här systemen så synkas så himla konstigt med varandra.
Det måste gå att läsa.
Jag har försökt. Det är mycket som är mysigt så här. Det är mycket som är skumt som inte jag kan förstå i det här, hur man har tänkt.
Ja.
När jag ror.
Lägger du in dig? Vart lägger du in i telefonen då? Ja, i Garmins app.
Ja, i Garmins app, ja. Precis. Precis som man kan ha då.
Mm.
Ja, men det är mycket som är lite lurigt här. Sen har jag märkt lite sådana buggar i det också som jag stömer på. Så här, jag kör inomhusrodd när jag kör mina mikroträningsintervaller.
Ja.
Då väljer jag den appen med stakmaskin och inomhusrodd. Så blir det inomhusrodd som är närmast liksom, verkligheten då.
Ja.
Då står det så här, simtag per minut står det på roddappen.
Ja.
Simtag per minut. Det skulle ju vara roddrag per minut såklart.
Ja, vem? Det är väl det den menar då?
Ja. Det är nog den menar, Niklas. Ja. Men varför står det simtag när det ska vara roddrag? Vem jobbar?
Korrekturläst det här ordentligt.
Nej, hur kan man inte ha gjort det? När man är ett sånt stort företag. Återigen, nej, men låt oss göra ett svåra jävla fucking. Låt oss ha 10 personer som jobbar med att komplicera inlogget istället. Och låt oss inte ha någon som läser korr. För vi är fucking jävla techidioter som inte tänker på användarvänlighet. Utan vi tänker på något helt annat. Vi är motsvarigheten till politiskt korrekta politiker. Vi jobbar mer med hur det borde vara och inte hur det faktiskt är.
Så kan det vara.
Ja, så är det.
Ja.
Men det var allt du hade, Niklas. Det var dagens hallå kverulant.
Ja, men det var härligt ändå. Det tycker jag
påsamlat.
Det var uppfriskande.
Det var, ja. Vi är ju inte klara med min USA-Kanada-resa dock. För det är ju dagens ämne vi ska prata om. Vi ska prata om trender, hälso- och fitnesstrender i Nordamerika.
Precis.
Mina observationer under min 2 veckor långa sejour.
Det ska bli väldigt roligt.
På andra sidan Atlanten.
Ja. Får höra om det senaste här. Det är helt otroligt.
Innan vi går vidare till våra partners så vill vi göra er uppmärksamma på att den djupt efterlängtade utlottningen av priserna till Borås Triathlon, alltså den här fantastiska Hawaii-resan för 2 personer, våtdräkten samt deltagandet på ett av våra kommande simcamps, Den utlottningen kommer vi att göra senare i veckan. Det kommer bli ett mycket efterlängtat ögonblick och väl upphåsat. Och vi kommer livesända den på
Instagram.
Ja, på Instagram tror jag. Precis. Det tror jag vi ska göra. Jag kan inte säga exakt om vi gör det på Facebook eller på Instagram.
Oavsett.
Men vi kommer att,
om man inte har ett konto på något av de här ställena, så kommer man behöva hitta på ett jättestarkt lösenord.
Hitta på ett
ett användarnamn, ja, som man kommer glömma bort. Ja. För att kunna följa utlottningen. Annars, ja, kommer vi också meddela det.
Men där, man behöver ju inte se, man behöver ju inte titta på utlottningen naturligtvis för att vara giltig vinnare. Vi kommer ju naturligtvis också meddela vinnarna. Men bara för att se till att vi gör det på ett legitimt och riktigt sätt. Malin har ju skrivit ut namnen på samtliga som är giltiga liksom att vinna någon av de här priserna, och har gjort lotter av samtliga namn.
Och lagt in hatt.
Ja. Ja, i en skål kommer lägga dem.
Ja. Jag har en riktig sån här hög hatt hemma, annars jag skulle kunna ta med den.
Nej, vi jobbar
så
med
så drar vi det ur en hatt.
Vi jobbar mer på skål.
Okay,
back and ball.
All right.
Ja, precis så. Mm. Vi vill också samtidigt pusha för att vi har ett förnämligt erbjudande nu på Borås Swimrun. Mm. Det har vi fram till någon dag här i november. Kan du kolla, Niklas, exakt när den här dagen var?
Det ska jag försöka göra. Borås Swimrun, då har vi till och med den 18 november.
Så är det, till och med den 18 november har vi faktiskt ett extra förmånligt pris.
Det är faktiskt till och med den 17, den, ja, 18 höjer vi priset.
Ja, just det. Mm. Då är anmälningen för långa banan 24,95 för då hela laget. Ordinarie pris är 33,95, så det är 900 kronors early bird-rabatt. Och för sprinten så är early bird-erbjudandet 12,95, och det är en 500 billigare än ordinarie pris. Så att man ska verkligen passa på att skicka in en anmälan till Borås Swimrun. Den 31 maj avgörs det nästa år. Och man ska vara på hugget redan under hösten, så att man har chansen att få ett så bra pris som möjligt. Dessutom så lottar vi även här ut en del väldigt attraktiva priser. Ingen resa till Hawaii, men det hade varit väldigt lite märkligt när det gäller Borås Swimrun. Finns ingen direkt koppling till Hawaii.
Nej, precis.
Så som triathlon har. Vi hade eventuellt kunnat låta ut en resa till Stockholms skärgård, för det har ju en stark koppling till Swimrun. Men det känns inte riktigt lika exklusivt.
Nej, men man kan se till att vinna Borås Swimrun, för då vinner man faktiskt en startplats i valfritt ö till ölopp, dock inte det som går i Stockholms
skärgård. Nej, men man skulle kanske köra ute Swimrun.
Ja,
man kanske ute Swimrun. Ja. Det som vi däremot lottar ut, det är fyra priser.
Ja.
Fyra stycken priser. Eller rättare sagt, ja, det blir ju två lag som vinner då. Man är ju två personer i varje lag. Så att ett lag, två deltagare,
just det,
gånger två vinner. Och då är det så att två personer då, ett lag, vinner varsin Colting Borsén simcamp.
Mm.
Det är ju grymt. Det är alltså 6 000 kronor per person där. Det är 12 000 kronor för laget. Det är nästan en Hawaii-resa faktiskt.
Det får man ändå säga. Och sen kanske lite trevligare till och med.
Och sen har vi två vinnare, alltså ett lag som vinner en Colting Wetsuits SR03. En Swimrun Premium våtdräkt också. Det är värde 6 000 kronor styck per dräkt. Så att det är ju två riktigt fina priser ovanpå då den här förnämliga och förmånliga rabatten.
Och detta gällde för anmälda fram till och med 17 november.
Ja, så man har ju lite tid på sig då, så vi kommer ju repetera och håsa det här.
Gäller det för både långa och sprint?
Det gäller för både långa och sprint.
Fantastiskt. Ja, och då är det väl bara att gå in och anmäla sig då helt enkelt.
Det tycker jag.
Ja. Vi pushar också naturligtvis för Lucia Swimrun.
Mm.
15 december.
Det är ju vårat nästa event, och det är ju lite extra, just Lucia Swimrun är ju lite extra kul för de som kanske kommer på Colting Borsén simcamp samma helg.
Just det.
De har ju en extra bonus, eller tvärtom, att man vill åka till Borås med någon större anledning. Man får inte kombinera Lucia Swimrun, som då går söndag eftermiddag, med ett Colting Borsén simcamp som då vi genomför från fredag eftermiddag till söndag lunch. Det finns än så länge platser kvar på båda de här eventen då, både på simcampet och på Lucia Swimrun. Lucia Swimrun, superkul, anspråkslöst, avdramatiserat så till att det inte på något sätt är en tävling. Det är ett roligt, härligt, glädjefyllt kärleksevent. Kärleksevent är det, jag skulle säga. Ja, ett varmt, det är ett event som andas
Det är inte jättevarmt. Andas värme.
Nej, det är ju
rent,
det.
Så här.
Det enda kalla är ju att de här 30 meterna man ska simma då från över Viskan från den ena stranden till den andra, och det som man då gör 6 gånger. Men det är också den enda gången som man är kall. I alla andra sammanhang under Lucia Swimland så är man varm, och man är varm i hjärtat.
Vågar vi utlova snö?
Nej, det gör vi inte. Vi vågar inte utlova någon form av snögaranti, men vi vågar utlova kallt vatten. Så långt kan vi garantera att det blir en vinterstämning i det här. Vi kan också garantera 100% att det blir julbelyst och att det finns många julaccessoarer kopplat till det här.
Ja.
Med mycket triad, tändet ljus och Lucia-klädsel och... Ja, det kommer bli väldigt juligt, och det i sig värmer ju våra hjärtan väldigt, väldigt mycket.
Precis, vill man se hur det brukar se ut så kan man gå in på luciaswimrun.com och kolla där och även anmäla sig via länk.
Missa nu inte det här helga.
Då börjar vi med Vitamin Manager.
Just det, och Vitamin Manager säljer skräddarsydda kosttillskott som består av mineraler, vitaminer, oljor, boosters och växtextrakt. Är inte dåligt än, Niklas?
Allt man kan behöva en höst som denna.
Och de skräddarsyr då din mix genom, eller efter att man då, om man vill, gör ett enkelt hälsotest som då finns på Vitamin Managers site, vitaminmanager.com. Och det är för att få den här skräddarsydda, alltså personliga, individuella anpassningen. Och då tar man då hänsyn till sin ålder, sin vikt, sin längd, sin aktivitetsprofil och eventuellt övriga vanor som man har. Eller ska man då göra aktiva val själv i vad man vill boosta sin... Man kanske vill ha mer magnesium, man kanske vill ha mer D-vitamin och så vidare.
Om man redan har lite koll på sina brister.
Ja, precis. Man kan ju, man styr det. Man får en individuell komposition av då vitaminer, oljor, boosters, växtextrakt och mineraler. Första leveransen med min kod Colting2020, den kostar bara 9 kronor och efterföljande leveranser 149 kronor per månad om man väljer att fortsätta. Vitamin Manager är nämligen en väldigt smidig prenumerationstjänst.
9 kronor, det är ungefär samma som en kanelbulle på ICA.
Ja, det är ju en halv kanelbulle. Det är ju en halv, det är ju fan bara en tredjedels kvalitetskanelbulle.
Ja, en tredjedels kopp kaffe på... Det mest mediokra café.
Ja, precis.
Ja, det är att, riktigt billigt helt enkelt.
Ja, precis. Så att Vitamin Manager hemlevereras i brevlådan varje månad. Det är en väldigt smidig prenumerationstjänst på det sättet. Och skräddarsytt helt och hållet för dina individuella behov. Genom att göra hälsotester, att bara plocka ihop själv. Väldigt enkla, tacksamma dagsförpackningar. Kommer i en liten plast, så här, va? En liten karta med paketerat då för dagen, så man bara...
Precis, man tar en påse per dag, öppnar, slänger i sig till frukost eller när man nu vill under dagen.
Ja, hur som helst, precis, lite glas vatten, frukost, lunch eller middag spelar ingen större roll då, men supersmidigt, man behöver inte fundera på att kombinera olika burkar hit och dit, va?
Det enda man behöver komma ihåg är att man ska ta sina vitaminer, sen kan man låta allting annat få bero.
Och sen finns det inga bindningstider heller, det är väldigt enkelt att säga upp. Så att det är inga liksom dolda avgifter och ingenting som man kan bli besviken och lurad av. Och sen är det här ett kosttillskott som är producerat i Sverige. Det är inte vanligt det, att de här produkterna faktiskt också är producerade i Sverige med den garanten som det innebär. Så att Vitamin Manager firar 5 år i år och gör det med riktigt slagkraftiga priser på sin tjänst. Så att nu endast 9 kronor första leveransen. Och 149 kronor då fortsättningsvis. Använd koden COLTING2020. COLTING 2020. Så att det här är verkligen svensk innovation och nytänkande när den är som bäst.
Missa inte den här chansen nu.
Vitaminmanager.com.
Sist idag har vi med oss våra vänner på Selexer. Företagsnamnet som vi älskar att säga om och om igen. Det ligger så härligt i munnen.
Absolut.
Selexer.
Och Selexer är ju ett kosttillskott för dina celler. Och allt handlar ju om cellerna och mitokondrierna när vi pratar om inte minst då åldrande. Mm. Eller motsatsen då, eller antiåldrande eller anti-aging. Vilket ju då en av grundarna är expert på, Dr. Marcus Gittele, som tillsammans med svenska Jonas Bohr har startat Selexer med fantastiska resultat. Jonas Bohr är ju som grundare till Selexer också det här företagets, varumärkets absolut bästa ambassadör.
Verkligen.
Snacka om att prestera långt upp i roll. Han blir ju bara bättre och bättre och bättre. Han körde stafettklassen på Sala Silverman. Swishade förbi mig.
Ja.
Som ett jäkla cykelmonster.
Ja, det är helt otroligt vad den mannen presterar.
Han blir bättre år för år. Som 52-åring så har han i år kört 6:37 på Vätternrundan. Han var med proffsklunga runt. Slagit personbästa i alla olika sammanhang, i alla backer, på alla sträckor. Snittar över 45 på långa tempolopp. Det är helt, helt makalöst.
Jag tycker också att Jonas ser yngre ut varje gång jag träffar honom.
Ja, precis. Så är det faktiskt.
Ja.
Och Selexir då innehåller naturliga näringsämnen, bland annat då koenzym Q10, som är ett vitaminliknande ämne som finns och produceras naturligt i kroppen. Acetyl-L-karnitin, en viktig aminosyra. Bioperin då, som är ett extrakt från svartpeppar för att alltså förbättra bioupptag. Transresveratrol, en väldigt potent polyfenol då, som skyddar och motverkar symptom kopplande till åldrande. Organisk eller ekologisk kurkumin, som är den aktiva substansen i gurkmeja. Och sist men inte minst PQQ, som är en antioxidant som finns naturligt i vävnader hos både människor, växter och djur i små mängder. Och det är just PQQ här nu som det verkar vara, som verkar vara den riktiga drömingrediensen, eller som verkar vara den centrala ingrediensen i det här att förhindra åldrande. Ju mer man studerar PQQ, ju mer man forskar kring PQQ, så märker man att det här är en ingrediens som är synnerligen viktig. En antioxidant som har oerhört effektfulla
egenskaper.
Precis, för kroppen, för den åldrande kroppen.
Mm.
Och vem har inte en åldrande kropp?
Ja, här sitter två åldrande kroppar i alla fall.
Gå in på selexir.se, selexir.se, och använd koden JC om man vill testa på den här produkten. Det ger 15% på alla köp. Det innebär att när man har ett abonnemang så ger det månadspris 371 kronor. No strings attached, kommer enkelt, smidigt, hemlevererat i brevlådan. Och det här är tveklöst en produkt med fantastiska resultat. Så att selexir.se, där kan man läsa mer om ingredienserna. Där kan man också följa Jonas Bårds fullständigt makalösa utveckling som cyklist. Man undrar ju var gränsen går. Risken är ju att han, eller risken, chansen tycker jag är väldigt god vid det här laget att det kan vara aktuellt med OS, möjligtvis om 8 år kanske.
Kanske, om det fortsätter i samma takt.
OS 2028.
Inte omöjligt alls.
Går in där som H60 och kör tempoloppet eller någonting. Nej, men det är fantastiskt spännande att se att det här verkar ha mycket, mycket, mycket goda resultat på prestation och åldrande. Vilket ju är naturligtvis väldigt angeläget och intressant.
Verkligen. Vi tackar Selexir och Vitamin Manager för att de är med oss den här veckan. Då är det dags, Jonas. De hetaste trenderna från USA spanade av dig.
De hetaste modetrenderna.
Ja.
Nej, men inte bara från USA, utan från, ja, det är ju, man kan inte säga egentligen USA, utan jag har ju varit i Los Angeles och jag har varit i Toronto. Så att vi täcker ändå in en tämligen diversifierad del av hela Nordamerika faktiskt då.
Just det. Jag kan tänka mig att alla de här sakerna då, som du kanske eventuellt har sett i LA, också är giltiga i New York, men kanske inte så mycket i de stater som kallas för flyover states.
Nej, men jag tycker att både jag och nej. LA är ju liksom the sunshine state, eller i the sunshine state. Och där är ju mer det här med medelhavsmässiga, det här, alltså sol hela året runt och havet så, och det har man ju inte i New York alls på det sättet.
Nej, just det.
Så det är klart att vissa trender är ju kanske inte helt och hållet kompatibla. Om vi bara skulle anta att en av mina absoluta favoritträningsformer, spontan aquatlon, eller det som vi i folkmun kallar tillyträning.
Ja.
Det här att simma i havet i badbyxor och så upp på stranden och så springa barfota och så i havet igen, simma och så springa och så simma och så springa. Även om det hade blivit en riktig fluga i Los Angeles, så till den gräns att hela allting på stranden hade fått göras om för att tillgodose det
blev det hetaste liksom.
De många tusen människor som är idag vill komma ner och köra tindlyträning på stranden.
Det kommer inte sprida sig till Hudsonfloden ändå, menar du?
Nej, det känns inte som det hade varit en lika populär aktivitet i New York i oktober.
Nej.
Hur hette det nu än mot tänkas ha varit i Kalifornien?
Ja, men förstår du vad du menar.
Ja, faktiskt. Ja. Där har jag ju, och där om jag får kort göra en liten resumé över min egen träning under den här...
Varsågod.
Under den här 2 veckor långa resan då, så har det ju varit så att jag är ju lite grann i uppstartsfasen på en väldigt ny spännande period. Jag har ju glatt mig själv länge över hur fitt och fräscht jag känner mig framförallt.
Ja.
Och har nu ägnat en hel del tid åt att fundera på vad jag ska göra med den här fitnessen och fräschören.
Just det
här. Vad jag nu ska göra med den här, med de här ungdomliga 46, med den ungdomligt fräscha 46-åriga kroppen framöver.
Står det klart för dig vad det kommer bli då?
Det har på många sätt klarnat faktiskt. Ja. Men det är vissa detaljer som fortfarande behöver benas ut.
Jag förstår.
Vissa frågetecken som behöver rätas ut.
Det är inget som vi kommer avslöja här idag då?
Nej, det är ingenting som vi kan göra ett poddavsnitt om än.
Nej.
Men
jag ska ju tillägga här, jag har ingen aning heller.
Nej, nej. Jag ägnar ju mig naturligtvis åt väldigt mycket träning i solen när jag var i Kalifornien.
Det förstår jag.
Alltså vi simmar ju på Rose Bowl alla dagar som inte var på stranden.
Mm.
Och när vi var då på Venice Beach så ägnar jag mig åt bar överkroppslöpning, barfota i sanden såklart.
Du körde inget sånt utegym eller?
På Venice? Nej, det var faktiskt stängt.
Jaså?
Ja. Nu Muscle Beach. Ja, det var faktiskt stängt för renovering.
Åh, tusen.
Och det är ju ändå, men det är ändå lite, det är ändå hyfsat överskattat gym för att säga. Det är ju inte så att det är ett funktionsgym direkt.
Nej, nej.
Men det är ju väldigt mycket så här vikter och grejer.
Ja, det är, nej, det är mest för att visa upp sina guns, tror jag, eller som det finns.
Det är mest så här typ så här, I got 2 tickets to the gun show. Ja, det är lite grann så, men det var faktiskt stängt.
Ja.
Jag köpte en smoothie till mig och Rufus utanför där.
Ja.
Ja, och det var faktiskt ironiskt nog 2 stycken. Jag undrar om de har ett gym i något av husen fortfarande inne i precis jämte. Tror de har någon sån här Gold's gym inomhus där jämte.
Ja, säkert.
Men det var 2 stycken utländska kroppsbyggare, antog jag.
Ja.
Uppenbart steroiddopare, för de hade båda 2 så här riktiga bitch tits. De såg inte så vältränade ut, de hade bara muskler på helt fel ställe. Såg småfeta ut och hade riktigt, riktigt fula manliga bröst.
Ja, så går det med gymmet stänger.
Inte riktiga bitch tits, men du vet.
Ja,
de bara såg så här fult groteska ut.
Mm.
Du vet, det var nästan så här så att... Ja, jag hade svårt att... Nej, jag hade absolut inte svårt att inte säga något. Men det var verkligen så här att... I see right through you guys. Bara.
Ja.
De var så skitnoga med vad de valde för grej. Så här bara... Jag trodde de var från Ryssland. Jag vet inte var de var. De var inte från USA i alla fall. Men de var... Men det var ändå så här...
De kanske var armenier.
Ja, det är möjligt att de var så. Men de var skitnoga att ta selfie framför det utegymmet. Och det
var riktigt.
Två riktiga posers.
Ja.
Två så här korta killar... Uppenbart.
De hade typ åkt till Los Angeles för att få träna i det gymmet och så var det stängt.
För mig var det så här, men det är uppenbart så att de kompenserar för sin relativt korta kroppslängd då med att försöka biffa till sig med då muskler på helt fel ställen. Men de såg bara riktigt roliga ut, tycker jag. Ja, men de var skitnoga. Men ja, hur som helst, en liten anekdot då.
Ja.
En liten parentes.
Just det.
Ja, precis. Men människor man ser, det är ju askul att gå på Venice Beach, för man ser ju så mycket roliga människor.
Ja.
Så, ja, det är så, men det är så uppenbart. Sånt som man annars använder som humoklischéer. Verkligen så här, det är ju, där har man ju, där är ju alla de liksom där. Du vet, de här som åker roller, typ så här rullskridskor och...
Har du tänkt att det är lite lätt att vara komiker i USA för du bara går ner på Venice Beach?
Nej,
och
eller,
upp dem?
Eller jag älskar ju också den höjden liksom på saker. Man kan vara precis hur fan man vill.
Man får hur man vill.
Ja, man får precis hur man vill här liksom. Så sätt. Men det är ju väldigt kul och det är ju alltid kul att göra i sitt eget huvud i alla fall och driva med folk som... tar sig själva på uppenbart stort allvar eller som själva har fastnat i någon sån här, här var ju då 2 unga kroppsbygga killar liksom, som bara så här, ja, vi ska bli biffiga.
Mm.
Steroids is the way to do it.
Eller hur?
Ja.
Det känns väldigt 80-talet.
90-talet. Ja, det, precis. Ja, det känns väldigt B bara.
Mm.
I alla fall. Hur som helst. Men jag körde mycket sån här simning också där.
På Venice?
Ja, mm. Ja. Så. Simma ut och ja, körde naturligtvis tindlyträning och sånt där.
Just det.
Sen körde jag ju... Vad gjorde jag mer? Jag körde en hel del... körde lite gym i Kalifornien. Jag körde lite gym i Kanada. Mm. Löpning såklart. Jag körde pilates med min syster som är pilateslärare.
Simmar du i din pappas den här simpoolen?
Ja, det är lite grann bara, men inte så. Jag gjorde inte det så himla mycket. Jag var inte riktigt...
Det faller inte i smaken riktigt kanske?
Nej, nej, jag är inte riktigt taggad på att simma där. Den är inte... ja, nej. Det är inte alls som att simma i en riktig pool. Så. Det funkar ju. Det funkar för att leka med Rufus, men...
Vi kan väl säga det då, att det är en pool där man ligger still och så är det ett vattenflöde som sprutar mot dig och så ska man simma. Men i ditt fall får man också spänna fast i ditt gummiband kanske.
Ja, ja precis. Ja. Sen blir det lite, osköna, lite så här osköna strömmar. Alltså just, det är ju ingen sån, det finns ju sånt som heter endless pool. Och den är ju betydligt mer anpassad för riktig simning. Här är ju man ju, du vet, alla såna här pooler som har någon form av ström så säljer man in det med att oh, it can even accommodate Olympic swimmers, använder de i sin marknadsföring. Och det hade de ju sagt åt min pappa också. Så.
Ja.
Man bara, nej, det gör den inte. I'm not an Olympic swimmer och den är alldeles...
Jag kanske menade Paralympic swimmers.
Ja, nej, men du vet, det är sånt om typ så här... Ja, jag använder sånt i sin marknadsföring. Nej, men det blir så konstigt för benen sjunker väldigt mycket i... När man simmar med det gummibandet då.
Ja, just det.
Och så att den är... Nej, men den är inte perfekt för det.
Nej.
Men jag tränar lite blandat och sådär då.
Mm.
Och njöt framförallt av solen när det tillfället gavs då.
Just det. Men den här fitness, den här otroliga fitnessnivån då som du talar om här, höll den i sig då? Eller har du tappat den, lite under tiden?
Den, det är möjligt att den sjönk lite grann faktiskt. Men fräschören är ändå kvar får jag säga.
Ja.
Det är ju ändå
du är krispig.
Ja, krispig ja. Är jag nu. Ja, ja, men jag hämtar upp mig bra på hemmaplan, men det blir ju ändå lite så här semesterkänsla när man är iväg på det sättet. Och så, och med väldigt mycket mat ute och sådär.
Mm.
Men ändå hyfsat tycker jag.
Härligt.
Ja. Men jag fick ju också genom all den här träningen möjligheten då att...
spana.
Spana, ja. Jag kunde göra, jag kunde trendspana. Som den trendspanare jag är.
Ja, men det är otroligt att vi råkade erbjuda de senaste trenderna här i podden tycker jag.
Som den iakttagare av livet som jag är.
Just det.
Så kunde jag ändå inte undgå att göra vissa reflektioner.
Nej.
Kring olika saker eller sånt som kan vara värt och intressant att ta upp. Både när det gäller träning och mat, fitness. Och en del kanske inte är sådär...
Överraskande?
Nej, överraskande eller ens nya. Men ändå att trenden är att det fortsätter och hänger i. Och sånt som man skulle kunna till viss del då kanske överraskas av.
Precis. Ja, det förvånande är att det inte har...
Försvunnit kanske. Ja. Nej, precis. I synnerhet om man jämför med kanske Europa och... Sverige då.
Men vi börjar med ett par sådana punkter då tycker
ja,
jag.
Ja, jag tycker vi börjar med ett antal punkter ifrån matens värld.
Ja.
Ifrån matens värld, ifrån livsmedelsaffärens värld till att börja med.
All right.
Det är att low fat är still going strong.
Det sa jag.
Ja, det får man verkligen säga.
Ja, low fat och zero...
Ja, lågfettstänket för den breda allmänheten i USA är ju fortfarande i allra högsta grad relevant. Medan det i andra delar av världen är passé på väldigt många plan.
Även på en sån progressiv plats som LA då, är den liksom, man går
ja,
och kollar
i butikerna. Vi kommer ju längre fram här så ska vi se diversifieringen i det här också. Men vi måste ändå skilja på det som är liksom så här, liksom det som är top notch och det som finns tillgängligt för de som vill. Och det som är så här, det som är cutting edge.
Just det.
Och nyheter och trend. Men samtidigt får vi ju se alltså det som är trend för den stora breda massan. Det som är allmänt vedertaget fortfarande.
Ja.
Men du kan ju inte ens ge bort minimjölk i Sverige idag, exempelvis.
Finns det ens?
Jag vet inte om de
har lagt ner det. Jag tror inte minimjölk finns ens
längre. Nej, det är möjligt. Ja. Men här säljer man ju inte alls längre produkter på att det är så här... låg fett. Det är klart att det finns ju alltid en liten målgrupp för det, men det är så väldigt utskrattat.
Det är ju inte majoriteten av produkterna som har det. Om du går och kollar i mejerihyllor och annat, bland annat här. Men så är det ju.
Verkligen inte. Faktum är att många produkter i Sverige säljs ju med argument att det är helfett. Exempelvis turkisk yoghurt och grekisk yoghurt. I USA är det ju fortfarande svårt att hitta riktig turkisk yoghurt eller riktig grekisk yoghurt, utan det är ju majoriteten av mejeriprodukter på det sättet är ju så här low fat eller non fat Greek yoghurt, vilket ju blir väldigt märkligt för det grekiska yoghurt är ju det feta.
Just det.
Det är ju det som särskiljer väldigt mycket.
Mm.
Ni tog bort det grekiska ur grekisk yoghurt.
Så att det blev, vad blev det? Det blev inte ens yoghurt kvar, det blev bara
ja, det blev någon sörja bara kvar. Ja. Så, att ja. Det, så det där är ju då när man är och handlar i affären och ska köpa hem frukosthuset som vi hade då, så går man och botaniserar där och ser ju då att det fortfarande är i högsta grad relevant med den här lågfettstrenden.
Just det.
Och det är ju, och det ser man ju även då när det gäller, tror jag, chips och ja, det, man, det återspeglas på många sätt, men i synnerhet då när det gäller mejeriprodukter, och det här har ju varit någonting.
Men även i marknadsföring så här på TV och annat.
Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag såg inte på direkt TV eller reklam-TV på det sättet, men det är ju uppenbart att de här produkterna säljs så de profileras ju säkert med samma attribut. Och att man har mycket ersättning för smör som uppenbarligen säljer mycket också. Fick också gå där. Man fick ju liksom verkligen titta sig för i ja, matfettshyllan för att hitta det riktiga smöret. För de har ju till och med sånt som det står butter på.
Ja, som, du, som
så,
inte är
så, så står det så med små bokstäver. Oh my god, I can't believe it tastes like butter. Och så är det ett så här smörsubstitut. Även något sånt äckligt, vedervärdigt jävla oljemargarin. Naturligtvis då.
Just det.
Men då, då är ju titeln på det. Oh my god, I can't believe it tastes like butter. Och så är allting annat utom ordet smör då. I små, små bokstäver.
Ja. Så att, man ska tro att det är smör. Ja.
Men och andra grejer också. Typ att det är mycket såna äggvite omeletter, alltså äggulande fet, därmed farlig. Man kan köpa sig äggvits, typ bara ägg, du vet så här, du kan köpa den vita äggviten i dunk på i affären.
Just det.
Typ så här.
Det kan man faktiskt göra på ICA här också, alltså. Ja, det ser för jäkla äckligt ut.
Ja, fy fan vad hemskt. Jag vet inte vem kan tänka sig att köpa det. Och så här, ja. så att det är ju uppenbart att lågfettstrenden hänger fortfarande i sig. Man har ju fastnat i 80-talet där.
Ja.
Vilket ju då resulterar i att nu är väl en majoritet av alla amerikaner är väldigt feta och tjocka. Tyvärr. Och de har ju, den stora breda allmänheten har ju fortfarande, är ju fortfarande fucked up och riktiga offer för det man kallar för SAD, the standard American diet. Standard som är så fucked up.
Ja.
Så som ju bygger väldigt mycket på det som håller på, som tur är, att revideras i Sverige, men som många svenska dietister fortfarande tror på. Det är ju mycket gryn, mycket kolhydrater, mycket stärkelse, ganska lite fett, eller ja, fett är farligt, minskar ner på kött. Ja, det blir mycket raffinerade kolhydrater, mycket raffinerade produkter, mycket processad mat. Det blir ju verkligheten kring de här produkterna då.
Just det.
Ständig hunger, en ond cykel av oreglerad aptit, överätande, bla bla bla.
Ja, men det var inte kul att höra att low fat var still going strong. Det hade man ju hoppats att det hade försvunnit här det senaste året. Men ja, så är det inte.
Nej, så det får man ju säga att som en stor, som en trend, så är ju den ändå väldigt tydlig. Liksom. Den tål ju att, för att i och med att det förändras på, i många andra delar av världen, så är det ju intressant att reflektera över att den fortfarande står sig väldigt bra mot, för den breda massan. Det är uppenbart att det fortfarande finns ett väldigt stort sug efter sådana produkter.
Punkt nummer två har ju i allra högsta grad med punkt nummer ett att göra.
Ja,
men
så.
Kanske också är lite mer närvarande här eller än vad punkt nummer ett är, här hemma i Sverige.
Nej, det tycker
eller?
Jag inte.
Nej.
Det är ju det här med att man har fastnat i kaloritänket eller att man också fortfarande är kvar i det. Den går ju lite grann. Den är också så. Det är 280-tals.
Det här med att räkna kalorier.
Ja, det är det med att vara kalorifixerad. Ja. Obeaktat vad kalorierna innehåller. Men att man är väldigt mycket så här fast i kalorier. Och typ så här. Okej, så att jag åt det här 400 kalorier och nu behöver jag promenera 37 minuter för att bli av med dem liksom, eller så. Men det är väldigt mycket så motion utförs också.
Ja.
Så att det här är lika med, och det skulle ju aldrig falla. Jag vet inte att det finns restauranger i Sverige som skriver i vad varje rätt har i energimängd.
Det är ju, på menyn menar du?
Ja.
För
det är ju otroligt osexigt. Det är ju det sista jag skulle vara intresserad av att veta.
När man går på restauranger?
Ja.
Ja.
Typ så här, du är på en valfri restaurang då. Vi gjorde en eftergift. Elin gillar ju såna här kedjerestauranger då, tyvärr. Så vi var en gång på The Cheesecake Factory då.
Ja.
Och hela deras meny är ju en enda lång så här. Det här, okej, det är så många kalorier. Det här, det är så många kalorier. Det här, så många kalorier. Och så här. Och när vi var i Kanada var vi någon gång och käkade frukost på ett ställe som hette Sunshine Grill.
Ja.
Och då är det också så här att det finns olika, det står också hur många kalorier. Och så har man så här några grejer som är så här the trainer's choice. Typ om det var en PT som hade fått rekommendera.
Ja.
Då är det så här äggvit och omeletter. Jag bara, vilken jävla idiot i trainer, tänker jag då.
Ja,
ja, vad är det för, ja, typisk amerikansk 80-tals trainer, ja. Står han, har han såna här, har han såna hotpants på sig också?
Han har neonfärger.
Ja, är han kompis med, vet du, hon Susanne Lanefelt också, eller? Kör han knipövningar, eller vad är det med honom? Ja,
ja.
Ja. Solan solarie, vad fan är det med honom? Kliver ur solarie, ett idiot.
Ja, nej, men jag
get faktiskt with the program. Ja, det är just det här med kaloriräknandet.
Jag har heller aldrig sett
tror jag inte, kaloriantal på svenska menyer.
För det, ännu. Det går ju hand i hand med punkt ett så tillvida att det blir ju då incitamentet att då välja en exempelvis då äggulebefriad omelett blir ju väldigt stark. Mm. Just det, för den har ju färre kalorier då än en omelett med hela ägget.
Mm.
En traditionell omelett, ja. En riktig omelett.
En omelett.
Ja, ja precis.
Nej, vi har som att säga.
Ja. En riktig omelett.
Ja.
Ja. Så att där är ju det är ju en ganska spännande också så här någonting som har funnits länge men som fortfarande finns kvar då, så lite grann särpräglar då Nordamerika från väldigt mycket annat då.
Mm.
På tal om det då, vi träffar ju när vi pratar med, vi har ju två halvsystrar, lilla systrar i Kanada.
Mm.
Och jag tror så pratar hon och hennes man med Elin då om de hade varit på någon så här, de hade varit ute och rest då.
Ja.
Eller de hade varit i Kalifornien då. Och så sa de att men vi var på en sån här restaurang och så fick vi en sån här meny där det stod hur mycket allting
i den här,
ja, och ja. Vi vill ju bara, de älskar ju sån här slabbig mat också då.
Ja.
Så att då bytte vi bara restaurang och åt samma sak någon annanstans. Då slapp vi så mycket i det liksom.
Ja, ja, sånt där. Ja, ja, precis, ja. Man vill inte veta det ändå.
Nej, men precis som att det försvann då. Ja. Ja, det kändes mycket bättre att äta på den andra restaurangen då, det vi inte visste.
Ja. Nej, men jag tänker att många som äter på restaurang kanske inte gör det jätteofta. Man har ett vardagsliv så, och då vill man, det är ju det som du säger, det sista man vill tänka på när man går ut på restaurangen är ju, man vill ju bara välja fritt utan att behöva tänka på någonting egentligen. Ja. Man vill välja efter det man tycker är godast såklart.
Ja, ja. Nej, men det är väldigt, det känns väldigt amerikanskt, och att det fortfarande finns kvar är förvånande då.
Ja. Punkt nummer tre.
Det är att Pokeballs mer och mer tar över som ett som en måltid och maträtt. Att det finns på många fler ställen, för att egentligen bara har funnits kanske mer i Los Angeles, eller jag menar för Pokeball från början, innan egentligen man visste vad det var i Sverige, känner jag igen från Hawaii.
Ja, det är även en hawaiiansk.
Ja, där man åt poke och då var det mer poke bara, man fick ju inte ris och sånt med, utan man köpte bara den här inlagda, lite lättmarinerade råa fisken då.
Just det.
Sashimi-style, eller ja, oftast är det ju tonfisk och liknande då.
Första gången jag tror att jag överhuvudtaget mötte en pokeball var faktiskt på Venice Beach när vi var där 2017. Då åt vi det här från något så här...
Poke Shack. Ja. Vi käkade det nu också.
Ja, sjukt gott. Ja, men jag tror absolut. Att det var första gången som jag liksom... Pokeball, vad är det ens liksom?
Mm.
Du och din brorsa sa, nu köper du den här.
Ja, exakt. Här. Ja. Och jag åt ju pokeball redan på Hawaii typ 2002 eller någonting.
Ja.
Eller poke i alla fall då. Färsk poke, som jag älskar ju det. Jag älskar ju all typ av råfisk eller sashimi-style eller som det är då. Och, men nu ser man pokeballs börjar ju finnas som alternativ. Vi har ju pokeball i Sverige nu, man kan köpa det på Favo i Borås här.
Man kan komma hem till mig så gör jag en.
Ja, jo, precis. Så att just den här, den rå, för det är ju ändå någon form av raw food style då. Nu är det ju oftast marinerat på något sätt. Mm. Den kan vara ganska söt faktiskt när den är som värst gjord då, tyvärr. Men det är ändå en väldigt fräsch, relativt sett fräsch måltid då.
Precis.
Men man ser att den trenden har ju spridit sig som en sån här nyttig snabbmat.
Mm.
På, och man ser, jag tycker man ser pokeball som alternativ överallt nästan nu.
Mm.
Vilket absolut inte var fallet tidigare. Och även då i Kanada och sådär. Där,
det är lustigt för man tänker...
Det känns ju som väldigt så här... tropisk mat.
Mm. Men jag tänker lite att det är som en utveckling av sushi då. Det är ju kanske inte, för den kommer från olika ställen, men om man är en ätare så kommer ju sushi först och sen har pokeball kommit. Men sushi har ju inte spridit sig så mycket liksom till andra restauranger och sånt än sushi-restauranger. Det finns lite på Ica och så här kanske och sånt, men pokeball dyker upp på andra restauranger också.
Jag tror det är för att sushin har en starkare förankring eller en starkare tradition i hur sushi ska vara liksom. Ja. Och att det är bara vissa människor som får vara sushi-kockar. Det är väldigt så här hierarkiskt.
Man måste koka ris i 20 år först för att det ska bli
precis. Perfekt. Precis, innan du avancerar till att du faktiskt får skära laxen och rulla och så vidare och så vidare. Och att det är mer väldigt så här... Men sen är ju sushi, det är ju mest ris. Jag tycker ju sushi är ju extremt överskattat i min bok. För det är ju, om man inte kan få äta sushi-buffé, man kan få slänga eller bara välja bort hälften av riset.
Mm.
Minst hälften av riset.
Pokeball kan man ofta välja utan ris.
Ja, ja, absolut. Mm. Det är ju de råa, fräscha produkterna av vitt ris. Vem vill ha det? Inte jag i alla fall. Kanske man vill ha om man bor på Okinawa, men det är ju inte jag intresserad av. Jag vill ju ha den här laxen och avokadon och eller vad det nu är som är. Och då är det alltid något som säger, ja fast det är ju inte sushi. Nej, men då skiter jag i sushi, för jag vill inte ha det som är sushi. Jag vill ha den råa fisken och jag vill ha det här och det här. Och ja, precis.
Pokeball.
Det är ju det. Pokeball kan ju tydligen vara lite hur som helst. För ja. Det finns ju ingen förutbestämd, det finns ingen förutsattad grundmurad uppfattning om, ja men så här måste det vara. Och så styr det lite grann så här. Fast det här är inte sushi och då kan vi inte kalla det för det. Och då, ja, så här. Du kan inte tro att du kan välja hur du vill.
Nej.
Ja, men Pokeball. Den gillar vi, den utvecklingen.
Det är bra.
Ja, absolut då.
Ja. En annan sån mattrend då?
En annan obehaglig mattrend då, som vi tyvärr ser då, som växer fram naturligtvis då i trendkänsligt Los Angeles, det är ju den veganpolitiska rörelsen då.
Pokeball utan lax.
Ja, precis. Ja, men den veganska rörelsen växer ju stark. Och det här märker man ju då inte minst genom att det finns olika typer av köttalternativ till exempelvis om man skulle beställa en burgare eller liknande.
Ja, hitta på kött helt enkelt. Ja, man vill inte äta kött, men man vill ändå äta kött.
Ja, precis.
Ja.
Ja, och då blir det liksom den typen av...
Här hemma har vi ju det här som kallas för umpf. Till exempel, som ska likna någon slags pulled pork eller något, tror jag. Fast jag vet inte vad det är egentligen. Det är väl någon sojaprodukt eller svampprodukt.
Ja, det är någonting oätligt under alla omständigheter som är aldrig någonsin är gjord för överhuvudtaget. Som inte på något sätt i något sammanhang är lämpligt som mänsklig föda. Men jag tog en bild på ingredienserna. Jag var på Getty-museet.
Ja,
i Los Angeles, svincoolt konstmuseum. Det vi egentligen ägnade mer tid åt att googla på John Paul Getty och hans familj då.
Okay.
Som hade väldigt intressanta, spännande och ganska tragiska livsöden.
Ja.
Än att faktiskt njuta av museet gjorde vi också då, naturligtvis. Mm. Men personen och familjen bakom blev snabbt väldigt mycket mer intressant för mig.
Ja, jag känner inte till någon till.
Väldigt märkligt att Matte gjort en dokumentär eller en spelfilm om John Paul Getty. Faktiskt.
Kanske kommer.
Och, eller om John Paul Getty III faktiskt.
Ja.
Som blev känd när han kidnappades i Italien och sedermera fick sitt ena öra avskuret faktiskt.
Oj, som Van Gogh.
Ja, fast ofrivilligt då.
Ja.
Han blev kidnappad som 16-åring och han var lite sån här, som det ofta är med rika arvingar. De vill liksom så här vända ryggen till familjen och göra sin sak.
Precis.
Fast naturligtvis inom ramen och beskyddandet av den, av den rika familjen.
Ja, utan att bli av med arvet.
Utan att behöva ta något ansvar för att vara ett sånt typ så här, liv som bara ska levas på ren inspiration, vad det har för konsekvenser då. Men under alla omständigheter, man trodde ju då att han, för han, av någon anledning så trodde man att han hade kidnappat sig själv. Att det var liksom en grej av hans, en gimmick han körde. Så man inget trodde på allvar. Sen det kom en sån här lösensum brev och så.
Ingen som brydde sig,
inte ens polis. Ingen trodde på allvar liksom. Så det tog ganska lång tid innan man förstod att han faktiskt var kidnappad då. Och men då menar John Paul Getty då, som var farfar, det här var ju hans sonson, menar ju på då att jag har ju 14 barnbarn till, så att det här...
Jag skiter väl i honom.
Ja, men inte riktigt så. Men han menar på att okej, men jag betalar den här utpressaren. Då är det fritt fram för folk att kidnappa mina andra 14 barnbarn.
Så att,
vilket ju är rimligt naturligtvis då.
Mm.
Men då skar de av John Paul Getty III, hans ena öra.
Aj.
Vilket ju naturligtvis
måste... Och skickade hem då?
Ja, och skickade hem, men att det kom till polisen eller någonting då.
Ja.
Och sen så gjorde de någon deal, jag kommer inte riktigt ihåg, de här kidnapparna åkte ju fast i slut, så det fanns ju inga vinnare i den här historien då. Och hans öra där de skar av blev ju ganska infekterat då. Det var ju inga stjärnkockar, de här killarna som gjorde det här naturligtvis ju. De var nog inga stjärnor.
Det var inga sushikockar.
Nej, eller så. De hade nog inte alla knivar i lådan om man säger så.
Nej.
En av knivarna tog de ju fan för att skära av öret. Men det blev infekterat och jag tror att de gav honom väldigt mycket narkotika och eller alkohol för att döva de här smärtorna.
Uff.
Och sådär. Så att han hämtar ju, han blir ju frisläppt till slut då.
Ja.
Och han satt, tror jag, fängslad hos dem i 8-9 månader. Och i någon jävla grotta någonstans liksom. Och han hämtade sig aldrig från det här och hade, det eskalerade ju då. Han hade väl naturligtvis någon form av, han hade inte säkert levt det fräschaste livet innan, men nu blev det ju någon form av urartat, fullständigt urartat, och alkohol- och narkotikamissbruk. Ja. Som slutade med att han några år senare fick en svår stroke. Han mixade olika typer av narkotika, och det, den stroken hämtade han sig aldrig ifrån, och han dog 2011 tror jag, vid 50-någonting års ålder. Så är ett tragiskt livsöde i kölvattnet av John Paul Getty.
Ja, inte i kölvattnet av veganismen.
Nej, inte i kölvattnet av veganismen. Men om man åker då till Getty-museet då, så skulle man kunna köpa en Beyond Burger, en vegansk burgare.
Bortom burgare.
Mm, Beyond Burger.
Ja.
Man skulle kunna säga ja, Beyond Health skulle man kunna kalla det också då. Men ja. Beyond Burger, vegansk. Och då är det så att den här burgaren innehåller ju då, om jag läser in ingredienserna istället för bara typ så här burger, typ.
Kött.
100% meat. Så, typ from nature,
ja.
Grass-fed eller någonting. Mm. Så är det så här, pea protein, canola oil, coconut oil, cellulose from bamboo, methyl cellulose, potato starch, yeast extract, salt, sunflower oil, fräscht, vegetable glycerin, yeast, gum arabic citrus extract, ascorbic acid, beet juice, acetic acid, succinic acid, food starch and annatto. Låter ju superfräscht.
Ju mer desto bättre.
Istället bara för 100% beef.
Mm.
Så att den här veganska, den veganska rörelsen är ju dessvärre på, har ju ett
starkt frammarsch.
Ja, ett starkt fäste. Vilket ju i och för sig kan vara förståeligt, därför att här bor man ju lite grann i hela världens visthusbord. Det är ju ett, det är ju lite grann ett ymnighetshorn av fräscha produkter och möjligheten att faktiskt äta då den fräschaste av fräscha. Om vi bara tänker utbud av grönsaker och frukt, så är ju det naturligtvis rikligare i Los Angeles än på många andra platser, och tillgängligare.
Mm.
Så det finns ju definitivt en anledning, oavsett kost till, oavsett vilken kult man följer, så finns det ju alla möjligheter att äta väldigt mycket fräscha grönsaker och frukt naturligtvis.
Just det.
Men den, då, den här politiskt laddade veganismen har ju ett starkt foothold i Kalifornien och hela Nordamerika. Så att man ser ju hela tiden då alternativ. Kanske mer i Los Angeles än i Kanada trots allt då.
Mm.
Men definitivt att den är på, att den är på frammarsch, och att man också ser åt väldigt starkt i Kalifornien att det är väldigt mycket då som är uttryckligen då veganskt.
Just det.
Så.
Ja, men jag tycker jag ser mycket hemma med på amerikanska produkter. Vegan, ice cream och liknande.
Ja, ja. Veganvänligt och så.
Just det.
Ja.
Ja, härligt. Men punkt nummer fem då, skulle man väl kunna säga är raka motsatsen.
Punkt
då?
Nummer fem är ju då en, det är ju lite mer så här cutting edge grej då, som är en ja, definitivt en nischad trend. Och det är ju alltid med sånt som är lite mer avancerat. Det är ju att den här ketokulturen också är på väldigt stark frammarsch. Alltså ketogen, med ketogenkost. Mm. Och att inte bara i Los Angeles, det hade man kunnat tänka sig att, för där är ju hälso, där är ju verkligen hälsomedvetenheten extremt hög hos en relativt stor andel människor, alltså där man är väldigt väldigt så här hälso, man är beredd att lägga mycket pengar på sin hälsa och gå till väldigt långa längder liksom.
Just det.
Men
du ser tecken i Kanada med.
Ja, verkligen. Ja. På ett sånt keto-café, ja. Som just keto shakes och keto snacks och
spännande.
Ja.
När får vi se det i Borås, tror
jag. Tror inte att vi har, jag lekte lite grann med tanken så här, jag bara undrar hur en sån här kedja hade gått, för det var nog en, det är nog en kedja faktiskt. Men, okay. Så här, men så har de har ju produkter som är mer, de har ju smoothies och sånt som inte är strikt keto heller.
Mm.
Men de har ju en hel del produkter som de verkligen så aktivt jobbar som de så här lablar som keto.
Ja.
Men det är, man ser keto på många olika platser. Man ser ordet keto, man ser etiketter där man beskriver maträtter som keto och ketovänligt, precis som så här veganvänligt.
Okay.
Så att det är ju lite så här, det är ju lite polariserat. Det är som man den här extremt fettskrämda, fetträdda trenden som fortfarande säljer jättemycket, och det är väl till den stora breda allmänheten. Men så har du ju de här som är lite cutting edge och så här, som har redan gått igenom så här primal, paleo, keto, och som är inneliggt så här keto och carnivore.
Precis.
Ja. Det finns ganska många anhängare till också då, relativt sett då. Så att det är ju uppenbart att det här är ju väldigt, det är ju laddade ämnen nu, för det är ju extremt polariserat.
Det
sticker ju åt helt motsatta håll på alla håll och kanter.
Ja, men det har jag nästan aldrig sett här hemma. Tror jag inte att någonting är märkt med keto så produkter.
Nej, det står det ju LCHF har vi produkter för.
LCHF och veganskt är ju ganska mycket förekommande. Men keto tror jag inte har kommit hit på det
Nej,
sättet.
Nej, det har vi inte. I den mån det finns i Sverige så kallar vi det nog noll kolhydrat, tror jag.
Ja.
På något sätt också då. Men många produkter är ju per definition keto. Exempelvis smör eller ägg eller och så vidare då, va. Så att, men just själva begreppet och den, det sättet att äta på är också på stark frammarsch då. Och alla de här trenderna clashar ju lite grann med varandra då, i sammanhanget då. Då lämnar vi matdelen och så går vi på träning.
Precis, vi kastar oss in i gymmen.
Ja, vi kastar oss in i gymvärlden.
Ja.
Och det jag tycker mig märka om vi jämför med Sverige, det är ju att jag tycker alla svenska gym som jag har besökt på alla platser egentligen håller en, om vi nu ut undantaget rena källargym eller rena hotellgym, men alltså sånt som marknadsförts som ett enskilt gym separat från en annan verksamhet, håller väldigt hög nivå i regel. Det finns ingenstans man går utan att hitta bobatbollar eller kettlebells eller balansbrädor eller, ja, man har väldigt mycket
utrustning.
Ja, väldigt, väldigt, väldigt blandat, och man har hyfsat mycket möjligheter till funktionsträning och fria vikter och så här. I USA och Kanada tycker jag att man ser en mycket, mycket större diversifiering mellan då sånt som är specialistgym, nischade gym och breda allmänhetsgym eller breda folkliga gym liksom. Och, den värsta typen av gym då, den värsta kedjan som jag tycker, det är ju det här LA Fitness.
Okay.
Som är ju helt värdelöst. LA Fitness, det är ju som en McDonald's gym, så tillvida att alla gym som jag har besökt, LA Fitness, ser likadana ut. Alltså i sin struktur.
Ja.
Där man så här tydligt så markerar att det får inte vara för svårt här inne. Vi vill inte skrämma bort folk. Så därför ska vi bara ha maskiner som alla kan använda och alla förstår. Och då får vi begränsa oss till typ löpmaskiner och sittcyklar.
Ja.
Eventuellt också någon så här cross-trainer.
Ja, just det.
Även om det kan vara svårt, för det kan man då röra åt båda hållen.
Ja,
och så ska vi ha så här dåliga roddmaskiner. Som är så här, som man inte vill ro på. Inte koncept, och absolut inga stakmaskiner.
Nej.
Kan jag tänka mig. Utan gärna kanske också trappmaskiner, för det är väldigt amerikanskt.
Det är det, va?
Ja, absolut. Men du vet så här, LA Fitness då, både i faktiskt LA. Och man kan ju tänka sig så här, varför gick du till LA Fitness då när du inte...
Ja, varför gjorde du det?
Nej, men det var för att jag var tvungen att eskortera. Det var för att jag var med Elin och hon skulle shoppa. Och då ville jag inte, jag kunde liksom inte ta mig för långt till något. Men då var det LA Fitness och då... fick det funka för tillfället då, men det var ju verkligen så här bara, ja.
Vad kostar en engångsbiljett på?
Nej, men jag fick ett sånt där guest pass 2 veckor.
Ja.
Ja, mot att de nu har fått möjligheten att skicka unsolicited reklam till mig.
Ja, vad kul. Ja.
Klick bort.
Ja.
Ja, men då är det så här, kommer du in där, då är det 100 löpband, 50 sittcyklar, 2 jättedåliga roddmaskiner. Man bara, här finns det ingen som jobbar med trendspaning runt om i världen. Det finns ju ingen som tittar utåt. Och så är det så ett jättegolv bara med maskiner.
Ja.
Bara med maskiner och några så här skivstänger och sånt där, men verkligen så här klassiskt gym.
Ja, just det.
Liksom ingenting att hänga i. Ingenting liksom inga fria grejer, ingen uppfinningsrikedom överhuvudtaget. Man har en liten sån här hörna som är stängd då för typ så här PT-träning, och där har de lite goda grejer.
Mm.
Och det kan man ju smyga in om man vill då. Men jag menar, sen är det bara så här, ja, klassisk, jag tänker så här gym, 80-talsgym igen då.
Ja.
Men sen har man ju de här andra
som gym. Muscle Beach, fast inomhus.
Ja, fast ja, typ, men ja. Ja, ännu sämre.
Ännu sämre.
Ja, ännu sämre. Verkligen så här för motionären. Ja, klassiskt 80-talsgym. Och ganska många sådana gym då, för jag har varit inne och tittat lite här och där. Det är ganska många sådana gym, och folk verkar trivas skitbra där. Eller ja, för folk är ju där och går runt. Jag vet inte att de tränar, men de går ju runt i alla fall och tror att de tränar.
Köttar och dricker Gainomax.
Ja, och till skillnad då från paddel som är stort i Sverige, så är ju fortfarande squash ganska stort, verkar det som. För de här LA Fitness-hallarna har ju allihopa squash, som är så squash-rutor också då.
Ja, okej. Okay. Det kan vi ju ta sig lite sidospår på där, för vi pratade ju mycket om Venice Beach innan, och Muscle Beach och Pokeball där och sånt. Mm. Det la jag ju märke till redan 2017 när vi var i LA, att de hade ju flera utomhusbanor med paddel på Venice Beach.
Det har de, och det är samma nu också, men det är också det enda stället som jag har sett det på i USA.
Ja, okej. Okay. Ja. Så det är inte en stark trend där.
Jag vet inte om det var det paddel de hade, det var inte bara sån här lite beach tennis. Jag vet inte
skillnaden. Nej, det var faktiskt paddel.
Jag tänker på paddel, tänker jag ju på mjuktennis.
Ja, tänker du lite fel, men jag är säker på att det var paddel. Ah, så okay. Att jag hade nämligen höll just då på själv att spela lite paddel och testa det. Så att jag var ganska säker. Mm.
Just det, men det, jag har inte sett det på några andra platser. Däremot har jag sett rätt mycket skorsbanor.
Ja, just det.
Så det verkar hänga i då.
Ja.
Sen har man ju de här specialistgymmen då, som är superavancerade och där man då hittar stakmaskiner, vilket ju var roande att se att det fanns i Los Angeles.
Ja, men det är klart.
Och där man då inte, där man då inte har någon som helst, man inte ens vet att det har med längdskidåkning att göra.
Man vet inte vad längdskidor är ens.
Nej, absolut inte.
Nej.
Man bara, tänkte man på skidor så är det utförsåkning.
Eller hur? Ja, men det var roligt att hitta det där. För att jag blir glad om jag hittar en stakmaskin i Falun liksom.
Ja, precis.
Ja.
Och där använder man ju inte stakmaskiner. Man stakar ju inte heller som typ som svensk, typ så här, när jag stakar då med lite fjärilsim.
Ja.
Så folk tyckte, svenska skidåkare tyckte det såg rätt roligt ut.
Ja.
Bara för att, ja, fast det är ju jättemånga på andra platser som stakar i stakmaskiner för att få fitness gains bara. De skiter väl i skitteknik.
Ja, ja.
Ja, jag har ju faktiskt sett en hel del folk så här på lite CrossFit gym som verkligen så här fjärilsimsstakar. Ja. Som verkligen aktivt går tillbaka i en fjärilsimsrörelse. Bara för att få ett så stort utslag som möjligt.
Ja,
de står inte där som små grottmänniskor och hugger sig fram.
Nej, men de ska inte heller åka Vasaloppet
i mars. Nej, men återigen, liksom, det är en maskin som funkar. Den som har en träningseffekt oavsett hur vilken teknik du har. Liksom.
Precis, självklart. Okay,
ja. Så att, och det såg man ju på många av de här specialistgymmen. Alltså lite CrossFit-liknande gym med olika typer av klasser. För övrigt, alla gym som jag varit på, även om det var LA Fitness eller inte, var ju väldigt trevligt och välkomnande och alltid gratis första gången.
Ja, det är härligt.
Ja, ja, superbra faktiskt. Mm. Men det var väldigt så här, uppenbart att det fanns det här så här, okej, det här är för pöben, för folk som inte fattar någonting med träning, som ändå så här vill ha en gymtillhörighet och typ så här gå...
Någon som måste få upp blodcirkulationen efter sina 10 timmar liksom, i kontorsstolen.
Ja, eller liksom, ja, sitta i maskinen en stund här och göra lite sittande bänkpress eller någonting. Och sen har man då de här gymmen för de som verkligen fattar vad de håller på med, för de som ska verkligen träna.
Precis.
I Sverige är det ju, har vi ju inga gym tycker jag som håller så låg nivå eller så, som underskattar kanske deltagarna eller kunderna så mycket.
Ja, just det. Jag läste om en gymtrend som var tomma gym i den bemärkelsen då att det är stora tomma ytor där man ägnar sig åt funktionell träning och kroppsträning.
Mm.
Var det någonting du märkte eller?
Ja, till viss del. Det var väl några av de här gymmen som har mer av crossfit-karaktär då, där man hade väldigt mycket öppna ytor. Sen var det ofta mycket folk i rörelsen när jag var där, och det är klart att då täcks ju de här tomma ytorna. Men när man tänker efter så är det ju väldigt mycket. Det är ställningar och stag och liksom så här, och man kan plocka med mycket utrustning ut på de öppna ytorna, och då känns det ju upptaget och fullt. Precis. Liksom. Men det är precis som du säger, man har liksom inte smält upp en maskin på varje kvadratmeter. Nej. Så man knappt kan gå där inne. Men så var det verkligen, så är det ju mer på LA Fitness då.
Ja, just det.
Och flera andra gym av, det, av den karaktären då.
Mm.
Så att faktiskt intressant, jag har inte tänkt på förrän jag var där nu.
Nej. Spännande.
En riktigt stor punkt, Niklas, eller en riktigt intressant iakttagelse trendmässigt,
ja,
det är ju hur oerhört stort det har blivit med CBD-olja. Eller olika CBD-produkter överhuvudtaget.
Just det, det är då alltså en produkt från cannabisplantan som... Ja, jag vet inte heller exakt vad det är, men om man ska ha den här psykoaktiva substansen från cannabis, alltså att man blir hög då, vilket nu jag tror är lagligt i både LA och Toronto,
ja,
då heter ju den substansen THC om jag inte har helt rätt. Och CBD är en annan substans i den här plantan som inte är psykoaktiv men som ska ha många positiva effekter rent hälsomässigt.
CBD är ju alltså då, det är ju alltså ingenting man röker. Det är alltså inte, det är inte man röker inte cannabis, utan det är ju alltså man har utvunnit en olja som då används i krämer eller i droppform, alltså det kan vara tillskott som man tar oralt eller i salveform eller krämform eller någonting då.
Just det.
Plåsterform, ja, på olika sätt va.
Ja.
Nu är det ju också tillåtet att röka cannabis i Kalifornien, ja, och i Kanada.
Just det.
Och endast min
helt lagligt eller det är inte så här.
Ja, nej, jag tror det är lagligt. Ja, och endast, ja, egentligen endast min rädsla och min politiska korrekthet som har hindrat mig från att göra det faktiskt.
Ja.
Eftersom det här är ju extremt avdramatiserat i både Kanada och till och med innan det var lagligt var det ju det på stort sätt. Alltså man pratar så här om, jag pratar med min brors fru eller med mina systrar om liksom så här, ja, men i Sverige är detta typ så här, detta är, man är knarkare om man röker cannabis eller hash. Alltså då är du är knarkare och du är missbrukare och du är ett steg ifrån att sitta på plattan med
en spruta i
liksom knävecket eller armvecket. Mm. Det är liksom, det är samma sak i den svenska narkotikapolitiken. Och du begår ett brott dessutom. Du är en brottsling. Du är en jävla knarkare.
Just det.
Och de tyckte detta var liksom, de tyckte det var helt sjukt. De tyckte det var fullständigt hilarious.
Ja.
Och de bara så här, däremot är vi väldigt tämligen liberala när det gäller alkohol och berätta och så här, eller vet så här, förklara alltså de kulturella skillnaderna i bruk, missbruk, rusmedel och sådär då.
Ja, precis. Ja, för det har väl främst varit en kulturell skillnad historiskt, för att jag tror att både i USA och i Sverige har det ju klassats som en tung narkotika, ja, eller en class one som man säger i USA, tror jag, ihop med andra då.
Fast man har ju samtidigt haft en väldigt, man har ju alltid haft en väldigt förmildrande syn på alltså typ cannabis och ja, det är marijuana i USA.
Ja, det är ju även den kulturella skillnaden. Ja, även där ser man inte som...
Därför, ja. Alltså, nu är det ju avkriminaliserat i stor del och helt legitimt. Men även innan har det ju varit så här. Det har inte varit en jättebig deal liksom, för många.
Nej, ja, precis.
Men också så här, vi har ju blivit upp... Jag menar, vi är uppväxta i Sverige med så här att... Ja, nej, men om du röker lite marijuana, jag menar, du kommer i princip att hoppa ut från vilken balkong som helst, när som helst. Alltså, vad kallas det när man tar sån där djupt blås? Ett halsblås.
Ett halsblås.
Du är ett halsblås ifrån en psykos.
Ja.
Du är ett halsblås ifrån en psykos.
Ja.
Ja, den kommer du aldrig ta dig ur. Det är ju vad man är uppväxt med, det tror jag liksom.
Ja, ja, nej, ja. Så är det ju. Det är livsfarligt. Ja, men det är också bara i Sverige som vi har ordet knark och knarkare.
Ja. Ja, exakt.
Drug i andra länder är ju samma som medicin.
Ja, drugstore.
Ja. Ja. Så att vi har lite, ja. Nej, ja. Men vi har ju blivit uppväxta med det faktiskt.
Men jag till och med det här, men liksom, hur som helst då, CBD, och skälet till att CBD-olja eller CBD-produkter då, som ju då är, har funktionen då att det är smärtstillande, det är lindrande, det är lugnande.
Mm.
Har fått ett jättestort genomslag och finns på alla möjliga platser och säljs också, säljs i princip överallt tycker jag.
Ja.
Jag har inte köpt någonting än, dels av den anledningen att jag inte vet huruvida det är tillåtet i Sverige eller inte.
Känner inte det till lagstiftningen?
Dels att jag är dessutom, betraktar mig själv då som en tävlande men åtminstone tränande idrottsman. Och,
just det, kan bli problem i ett eventuellt dopingtest.
Ja, det hade ju varit fruktansvärt. Jag menar, så är det ju också i Sverige. Men nu skulle jag, det här är ju också så extremt hypotetiskt. Jag säger så här, ja, men låt mig testa lite CBD-kräm för att se hur det känns på ömma muskler.
Nej, men jag tycker, för att skoja till det, så testar du lite CBD-lypsyl.
Lite CBD-lypsyl.
På läpparna.
Som Therese Johaug typ.
Ja.
Låt mig testa lite CBD-lypsyl. Men jag tror inte de har CBD-lypsyl, Niklas. Det har varit konstigt. Men låt mig testa lite
CBD. Det tror jag det måste finnas.
Men lite CBD. Låt mig testa lite CBD-olja på trötta muskler. För det är så det används.
Ja.
Låt mig testa lite då som i så här återhämtningshänseende.
Just det.
Och så kanske det är förbjudet i Sverige. Jag vet faktiskt inte, men jag tror säkert det är förbjudet.
Allting, det är ju definitivt.
Det är ju definitivt förbjudet för
från, vad heter den här dopingorganisationen?
Ja, RF.
Ja. Även om det skulle vara lagligt i Sverige så är det nog inte tillåtet som idrottsman att
använda. Nej, och det kanske är, faktiskt är så att det fortfarande är förbjudet. Och det var det nu jag läste lite grann om, att när det kommer att släppas fritt, och det kommer det att göra, så kommer det bara att ta över sports överallt liksom. Mm. Därför att det är en sån effektiv produkt.
Mm.
Men man kan ju tänka sig så här liksom, att men hur som helst, i USA är det avdramatiserat med CBD, marijuana eller cannabis eller så här, men vi kan tänka i Sverige så här, jag hade tagit lite sån här ovetande då typ så här, men jag tävlar, jag är liksom inte så här, det är uppenbart att jag inte kommer vinna något VM i triathlon. Jag har bara köpt lite kräm och på trötta muskler.
Mm.
Så bara dopad. Typ så här, återigen samma liksom logik då som svensk narkotikapolitik. Typ han, du vet så här, han har lika gärna suttit, han kunde lika gärna suttit på plattan med ett gummiband runt överarmen. Typ så här, han är heroinmissbrukare liksom. Han sitter där som ett utmärkt lik.
Herointriatleten.
Ja, men du vet så här, sönder. Ja. Det är som filmen Trainspotting.
Ja.
Ja. Typ så här, jag har sålt allting jag äger och har. Jag måste finansiera mitt narkotikamissbruk.
Jag har sålt Rufus.
Ja, jag har sålt min son. Och så hade det ju varit också med den här krämen. Det hade lika gärna kunnat varit så här, jag har gått på tunga anabola steroider i 10 år. Just typ det. Så här, jag har injicerat EPO. Ja, men du vet, det blir ju också så här extremt onyanserat.
Eller hur?
Så här, helt ovetande satt en liksom kräm för som är smärtlindrande, som inte innehåller några hormoner eller någonting, utan en naturlig substans då. Men hur som helst, den här trenden är jättestark. Det är både i Kalifornien, tvärs genom hela USA, och åtminstone i Kalifornien, garanterat i Colorado, men också i Kanada, där då cannabis har blivit legaliserat.
Just det. Ja, intressant. Jag kommer att tänka på en annan sak när du nämnde det, som inte är tillåtet här, men som eventuellt är tillåtet. Jag vet inte vilken utsträckning det är tillåtet, varken Kanada eller USA, men testosteron. Det är ju i alla fall, folk använder det mer där än här. Här
är det skrivs ju ut på recept av läkare, och det kan vi prata om när vi pratar om doping och så här. Men, okay. Det är
men då är inte det en trend på det sättet.
Nej, det är det absolut inte. Det är ju, definitivt det är ju definitivt gråzon. Så, men det är ju säkert använt och säkert populärt. Men det är ju mer att kategorisera som läkemedel. Just och det. Eller doping då. Beroende på om du tävlar i någon idrott eller inte då.
Just det.
Ja, så att, och effekt har ju tveklöst. Ja. Speciellt när man börjar bli lite äldre då. Mm. Men den sista trenden som vi har då. För att gå vidare från CBD.
Ja, kör på nu.
Är kyla och köld.
Just det, att frysa.
Ja, faktiskt. Ja. Och det här har ju blivit populärt i populärkulturen via The Iceman Wim Hof. Mm. Som ju då har mängder med tydligen Hollywood-följare som tydligen aldrig har badat kallbad i hela sitt liv innan, som tycker att det är otroligt spännande.
Mm.
Att, vilket vi som svenskar, vi tycker ju inte att det är så märkvärdigt liksom.
Ja, men jag tror att det ändå har en uppsving här också.
Vi tycker inte det är en big deal på det sättet. Kyla, och det har vi ju för fan 8 månader om året. Det är liksom inte jättespännande.
Nej, men det har fått en ny liten sån
uppsving. Det har ju gått varvet runt, för att nu kommer det tillbaka samma information från Hollywood-kändisar. Typ såhär Brad Pitt. Bara för första gången i ett kallbad tycker du typ så här, it's fucking amazing.
Mm.
Bara, okej, ska du, precis, vi vet det redan.
Ja.
Typ så här, vi har bara bastu och bara kallbad i våra länder i sen urminnes tider.
Eller hur?
Eller typ, sådär.
Men tydligen
då när det kommer då tillbaka då via kändiskanaler och via sådär, influencers, så blir det liksom en sån här, blir en total, oj, det är något nytt. Nej, det är ju något riktigt jävla gammalt som ni tydligen har glömt funkat.
Eller hur?
Bara för att ni har levt igenom bekvämlighetsbubbla hela ert liv.
Ja. Men jag har hört att det har börjat komma så här kall yoga och kall high intensity träning, med att man kyler ner gymmen för att träna i kyla.
Ja,
så är det säkert. Märkte du av det någonting? Du testar ingen kall yoga?
Nej, ja, vi pratade lite grann så här, hot yoga, men det var inne 2008, för då körde jag det i New York när jag var där, typ Bikram yoga och sånt där.
Just det.
Så att, ja, men definitivt kyla och köld är ju definitivt inne, och när det gäller framförallt då terapi och typ longevity med allmän hälsa, föryngring, så är ju köld och kyla på stark frammarsch, och ja, är en aktuell trend helt enkelt.
Ja, just det.
Som känns väldigt amerikansk, som inte kommer att slå så mycket i Norden, tror jag, för vi har så mycket av det. Det är inte så exklusivt för oss.
Nej, precis. Nej, vi kan ju bara gå ut och göra yoga då på vintern. Ja, så har typ. Vi ju kall yoga.
Men jag gillar ju det, för jag gillar ju kyla, eller jag gillar ju när det är svalt helt enkelt.
Nej, jag håller med dig.
Ja.
Härligt. Men
det var bara trender, det var 8 stycken. Jag tycker det var ganska och det här var det jag själv har sett och upplevt. Sen finns det naturligtvis andra så här trender som man kan prata om, mer eller mindre kommersiella och så här, men det här är vad jag med egna ögon kunde se och känna när jag var där, eller konstatera då.
Spännande.
Tack för att ni har lyssnat på det här väldigt sena avsnittet. Vi kommer att dunka ut poddar den här veckan, så vi återkommer redan om några dagar med en ny podd faktiskt.
Härligt.
Vi tackar för oss så länge.
Hej.